Så för mig var det splittring och jag kände mig ensam, blev deprimerad, drack mera, blev galen, kände jag av hela cirkusen.
Har du drabbats av knäartros och kanske går runt med daglig smärta? Vet du vad? Då kan stamcellsbehandling vara någonting för dig som har visat sig ha kanske den bästa effekten när det kommer till just knäartros. Och som också är vetenskapligt bevisat ha en väldigt, väldigt bra effekt. Dr. George och Elitortopedi är experter på just stamcellsbehandling. Och är du intresserad av att komma i kontakt med dem så når du dem via deras hemsida elitortopedi.se.
Nu har vi fixat ett supererbjudande till er lyssnare. One Fits All, den gröna drinken med 43 verksamma ingredienser, fullproppad med vitaminer, mineraler och nyttiga ämnen. Går ni in på onefitsall.se så kan ni med koden LIDBERG400 starta igång en prenumeration. Och då får ni 400 kronor i rabatt de första 3 månaderna. Så koden alltså LIDBERG400.
400 kronor per månad?
Per månad.
Det är sjukt bra.
Supergott. La, la, la är ju 2024 schlagerrader. Men denna mening är ju enligt oss plagierad och borde vara fridlyst för evigt då den ju tillhör dagens gäst. Denna otroliga kvinna som sitter på en livshistoria som om den vore hämtad ur den största av Hollywoodproduktioner. Jag vet att begrepp som helt osannolikt, otroligt inspirerande och så vidare är återkommande i mina texter om gäster. Men vilka epitet skulle ni själva sätta på en kvinna som växte upp med en ensamstående mamma som inte kände att hon hörde hemma i skolsystemet, som tidigt krigade med inre demoner och med att försöka förstå vem hon själv var och vad som låg bakom vissa känslor och beteenden. Som trots dessa inre motståndare med en vilja av stål och någon sorts inre talang hittade vägar framåt och uppåt. Inom först idrott, sen som dansare, senare som supermodell, därefter sångare och skådespelare. Efter dessa karriärer, ja om det nu är avslutade kapitel, vem vet, så fortsätter hon i alla fall som debattör, föreläsare och med ett starkt engagemang för det svaga och sjuka i samhället. Från representant på catwalken för det absolut största modehusen till utsålda megaarenor med 60 000 plus människor till att lamporna sedan släcktes och det svarta hålet blev ett faktum. Och där har hon gått sin kanske hårdaste match i det fördolda samtidigt som hennes största seger kanske legat i att hjälpa andra med psykisk ohälsa. Men har hon hjälpt sig själv? Har hon tagit hand om sig själv? Har hon omgett sig av människor som velat hennes bästa? Ja, idag hoppas vi på att få svar. Vi hoppas på att förstå mer av denna fascinerande kvinna. Så låt mig nu välkomna henne genom att sno tillbaka refrängen jag inledde med, som ju är hennes. Välkommen, la la la! Camilla!
Välkommen, underbara Camilla.
Åh, vilken knockout.
Ja, han har
Wow, det där var cool.
Ja, kul att du gillar den.
Alltså, jag har varit med mycket, men det där var nog den mäktigaste inledningen jag någonsin har fått.
Ja, härligt det här.
Wow.
Vilken berg- och dalbana ditt liv har varit.
Ja.
Ja, både upp och ner och upp igen och ner igen.
Ja.
Vi är så stolta att ha det här, Camilla. Vi har väl haft dig som gäst här väldigt länge och du har varit på vår wannabe-lista och äntligen får vi hit dig. Vi är jätteglada verkligen.
Alltså det är jag som ska vara glad och tacksam. Verkligen. Det här är verkligen ära för mig.
Kul att höra. Men det som Martin säger, det har varit otroligt... verkligen sett fram emot det här avsnittet. Det finns så mycket när man gör research på det också. Man bara, det finns det som bara ösar.
Var ska
liksom.
Man börja? Var ska man sluta?
Jag tror nästan det är det första som journalister brukar säga till mig. Speciellt yngre journalister som tror att det ska bli en lätt sak och så börjar de googla mig. Och så ringer dem upp och säger fucking omöjligt.
Vi måste välja ett spår.
Exakt, så här, hur ska jag tackla det här? Jag förstår att det måste vara fullständigt förvirrande för någon som är i 20-årsåldern och greppa min 50-åriga karriär som har verkligen svängt sig som en galen apa i lianerna fram och tillbaka i olika branscher. Så jag förstår att det är svårt att sammanfatta. Det var därför jag blev lite imponerad.
Och sammanfatta.
Men det låter som att man drabblar upp en galningsresa.
Nej, men det är så himla spännande det där med att du har hunnit med så himla mycket. Och också att du har ju varit framgångsrik inom så många olika segment. Och sen den här grejen som jag och brorsan känner igen också, att hamna på botten och klättra upp igen och
Jag förstår vad häftigt. Alltså, både som supermodell, som idrottare, höjdhopperska, och sen så din otroliga musikkarriär. Alltså varit så duktig i tre olika branscher.
Alltså duktig. Så här, jag har bara inte förmågan att vara måttfull i någonting jag gör.
Nej, du ser. Du satsar 100.
Det spelar ingen roll var jag går kanske lite för mycket helhjärtat in i saker. Men det är ju så man kommer till toppen.
Och kanske åt andra hållet också. När du väl mår dåligt så mår du riktigt dåligt.
Jag höger upp och ner desto längre.
Absolut.
Okej, Camilla, vi börjar ju alltid med att bjuda våra gäster. Vi tar ju alltid varje dag den här One Fits All. Det är en grön drink från Växtriket.
Tar ni den varje dag?
Ja, varje dag. Det kommer i såna här små förpackningar. Så tar man en varje dag och blandar med lite vatten. Då. Så vi undrar om du vill ha en grön drink från One Fits All. Bara ämnen från naturen. Eller om du vill ha en riktig drink med alkohol.
Alltså, jag är extremt nyfiken på den här gröna. Alltså på riktigt, jag är nyfiken. För att jag har i år börjat lite så här hälsosammare livsstil. Jag har ju inte varit så osund de senaste åren. Men jag har kanske varit lite, när det gäller mat och så.
Du har ju lyssnat på lite avsnitt, berättade du. Så du har ju hört om...
Ja, jag har hört om det här. Jag är så nyfiken. Jag kan inte förstå någon väljer en drink. Det finns ju varenda bar. Det här känns ju lite exklusivt.
Den smakar nytt.
Och jag blir ju lite kickad av färgen.
Ja, det här kommer du få en riktig energikick av.
Det är mycket chlorella och spirulina.
Liksom, ja, men spirulina, precis. Jag känner att det är på med spenat och sånt där. Men alltså, det låter ju som folk säger, vad äckligt. Jag tycker sånt här är lite coolt. Ja. Jag gillar det. Ska kännas lite.
Ja, exakt. Ja, men det är som du säger. Ja. När man tränar hårt, då ska det kännas att man har tränat hårt. Om man dricker något nyttigt, då ska det kännas att det är nyttigt. Det ska inte smaka liksom...
Nej, det ska inte smaka läsk.
Socker, då är det ju inte nyttigt.
Nej.
Jag är inte förtjust i socker ändå.
Ja, ta en klunk där.
Diabetes. Är det här bra för... Går det bra ändå?
Absolut.
Det
då provar vi.
Påverkar inte blodsocker.
Men det smakar lite gräsmattad. Ja. Jag gillar det.
Ja, men vi smakar nyttigt.
Vänta.
Och hon bara hinkar.
Jag gillar det. Vet du varför? Jag gillar det. Jag tycker om spenat.
Ja, just det.
Inte för att det smakar spenat, men det har lite gräsmatta grönt feeling.
Ja. Underbart. Okej, Camilla, vi hoppar in direkt. Vi vet ju att vi har en väldigt nära gemensam vän. Jag, Jim och du. Och det är ju vår kära, fina, underbara vän som tyvärr har gått bort. Frank Andersson.
Ja.
Och jag vet vid ett tillfälle för många år sedan så sa Frank att vet du vad, Martin, sa han, där vi var ute och festade lite och sånt.
Kan inte köra och prata som Frank, för du brukar ju
kunna. Ja, vad roligt. Oh my god, snälla.
Ja, du vet Martin, du vet Camilla Henemark, la Camilla, vet du. Fy fan, vi har haft en jävla affär hon och jag, vet du. Och det var nog det bästa jag haft någon gång, vet
du.
Så. Stämmer det här verkligen, Camilla? Ja,
det jag fick sån kritik när jag skrev mina memoarer för att jag hade med Frank och våran, framförallt resan till
på fortet.
Nej, men jag är inte blyg. När det gäller Frank är jag inte blyg. För att, alltså, vad ska jag säga? Alltså, Frank var så speciell. Och jag,
Frank, men ni hade en äldre relation ihop.
Ja, nej, vi har aldrig haft någon relation ihop.
Nej, inte relation
vi
så.
Vi har haft möten. Och det så här, Frank dyker ju bara upp. Ni vet ju hur Frank var. Han dök ju bara upp ibland och så...
Men vad menar du med möten?
Han kunde bara dyka upp eller man sprang på varandra. Och sen, jag är en äventyrsmänniska och Frank också. Vi har ju också samma diagnos som vi fick senare. Men under 30 år nästan plus tid så sprang vi på varandra i olika sammanhang. Och man säger,
Ni skulle se här nu. Ni kan se på YouTube. Men om jag förstår rätt, Camilla, det
underbart, Camilla.
Frank var lite som en gubben i lådan i ditt liv.
Men gubben i lådan, men liksom. Jag var också gumman i lådan. Ja.
Så ni hittade
ni gav varandra någonting. Korta såna här energiboostar.
Ja, men ja, precis.
I varandras liv.
Och sen, jag vet hans skämtsamma historier som han har, men jag har ju lika många såna liknande som han har.
Ja.
Så när jag skrev honom en bok så kände jag måste ha med Frank, för jag älskar ju Frank fortfarande.
Vad skrev du i boken som blev så uppmärksammat?
Nej, men det var...
Kom igen, Camilla!
Nej, men jag kommer ihåg den här storyn som, han, som alla pratar om och berättar om när han var och försvann där under OS.
Mm.
Och alla sa såhär, ja, hans enda svar var liksom kuken måste ha sin.
Mm. Ja.
Får ni klippa här?
Ja. Nej, men så var det.
Men så kände jag så här. Det var en så bra ursäkt, det är så här, så jag använt den också. Så när jag känner att jag var på mina äventyr så vet jag, men husen måste ha sitt.
Ja, det är värt.
Fan, vad bra.
Så vi...
High five på den.
Så ni hade både någonting mysigt där, men ni hade också ett själsligt utbyte. Det var någonting
skäsigt av utbyte. Båda... Nej, men vi hade vi någonstans. Nej, men alltså grejen med Frank också, jag tror... Jag kunde alltid vara med själv. För att vi kunde ju rymma iväg flera dagar. Och då betyder inte att vi kanske stannar i Stockholm eller ens i Sverige. Jag kunde liksom haka på honom med hans äventyr. Han kunde haka på mig, han är en sån person.
Och inte förstod ni varandra på ett annat
vi,
sätt?
I efterhand förstod vi att det här berodde på våra diagnoser.
Mm.
Att vi inte vet konsekvenser utan saker. Jag kommer ihåg Lennart och Hoa som ni känner. Han sa så, du och Frank, ni två är livsfarliga, fullständigt livsfarliga ihop. Liksom inte ens, det är inte ens okej. Okay. Man släpper er en 5 minuter och går på toaletten. Och sen ringer ni från Köpenhamn. Liksom. 2 timmar senare.
Jag skulle senare. Betala hur mycket som jag får hängt med dem. Kom ihåg SM i Göteborg där jag blev yngsta finalist genom tiden. Och Frank var i final också. Båda tävlade för spårvägen. Och då var ju Frank nyförlovad.
Mm.
Och sen så satt vi där och hon var så kär i den här tjejen där. Och så sa Frank, jag ska bara gå på muggen. Och så, du vet, det tog 5 minuter, det tog 2 timmar, hade kan dragit. Så hon satt där och grät, stackaren.
Mm.
Så att, vad
tog han vägen då? Vet du det?
Nej, men han var så otrolig. Alltså den här, just med hans,
kröp,
han hade
sån
oro i kroppen. Han var alltid
också,
på väg.
Frank var ju världens snällaste människa.
Ja, världens snällaste.
Det är det hon... Han var aldrig hänsynslös, utan tvärtom för snäll för att våga såra någon ibland. Och du också. Istället så stannade han för länge och sen rymde.
Ja, han kunde inte säga hej då. Han kunde lite svika hej då. Och då stack han bara istället.
Nej, utan det blev en Irish goodbye istället. Ah. Och jag känner igen det där hos mig själv.
Men Camilla, om vi börjar lite med det här. Du sa att ni båda hade diagnoser och så.
Mm.
Vilka diagnoser är det som du har fått?
Nej, alltså, jag fick ADHD. Eller, jag fick ADHD först en gång för ganska länge sedan. Och sen tog jag inte den på allvar. Och sen gjorde jag en ny utredning och fick ADHD och Asperger till det. Och Asperger, liksom, för mig var det så här, vänta, åh, hallå? Det liksom är autistiskt. Liksom, kan jag inte ens. Jag trodde autism var liksom ett begrepp, men det är ett spektrum. Så min autism är... Alltså det är verkligen... Olika från alla, men det finns olika versioner.
Men hur ser
din? Det är jättesvårt att prata
din,
om
Asperger.
Min autism. Det, jag har... Alltså jag är ju inte dum i huvudet. Va? Jag är rätt så smart.
Nej, men det har ju
men
ingen med att man är osmart.
Jag är extremt dum i huvudet också. Jag kan vara... Alltså det är svårt att förklara. Jag måste ta exempel.
Har du svårt liksom och förstå andra människors känslor, hur de känner och sätta sig
alltså,
in? Eller
nej, alltså,
tyder
det
man känslor på olika sätt?
Som jag sa, jag är inte korkad. Det betyder att jag pluggar på människor. Jag studerar. Mamma sa när jag var liten att jag satt som en... Jag upprepade allt som sades på tvn. Jag upprepade alla diskussioner de hade. Jag kunde göra en vecka senare, då kunde de sitta. De visste inte ens att jag var där. Jag satt under bordet i köket kanske, och mina mostrar, fastrar och mormor, och de satt och pratade om saker jag inte skulle höra säkert. Sen satt jag och spelade upp de små pjäser en vecka senare i skolan, och satt och berättade allt ordagrant med deras dialekter och hela balletten. Alltså det är ju helt stört. Men det var mitt sätt att studera människor, hur, och försöka förstå. Och än idag så är en av mina största grejer jag gör är att kolla på docusåpor och på reality. Jag måste förstår mig på människor hur de funkar. Jag förstår mig inte alltid på hur de funkar.
Men har du en väldigt bra social förmåga och intelligens då, kan man säga, alltså, som då studerar människor och hur de funkar och hur de tänker och hur de agerar och så vidare?
Jag kan ha intuition på vissa saker, men min intuition funkar inte alltid på människor utan mera på djur, ska man säga. Alltså man brukar säga att så här, hästar och djur ibland kan vara så här, autistiska människor kan vara connecta med det. Det har jag upplevt för att jag fattar att de fattar mig bättre.
Ja.
Samtidigt som när det är med människor så kommer det så många andra parametrar in. Som folk... Jag måste räkna ut hur folk fungerar.
Jag tror jag förstår det. Så att
jättesvårt att förklara.
Du kanske inte är lika dynamisk i din uppfattning, men när du har studerat någonting så det är ditt sätt att liksom förstå. Och sen om det någon bryter sig loss lite från det du trodde hade förstått, då blir du förvirrad igen kanske.
Att ja, exakt. Jag får ju följa med. Alltså, folk säger att du är världens bästa psykolog. Jo, men det är för att jag har nog studerat människor mer än någon annan har. Men samtidigt så har jag gjort det för att jag förstår mindre på kanske än andra hur folk tänker. Och sen har jag ju de här klassiska speciellt Asperger-dragen, att jag klarar inte av orättvisor och när folk ljuger och så här,
jag har en liten släng av det vi också, för vi hatar ju orättvisor och man vill alltid finnas på de som är svaga och jobbar underifrån och sådär, man brinner för dem som
är det mycket svart och vitt också?
Det är mycket svart och vitt, precis, det är inte alltid positivt det här, liksom, det låter som att jag bryr mig om alla som är svaga, så enkelt är det inte. Jag kan ju gå liksom för långt i att försvara sånt som är meningslöst. Mm. Bara för att jag vet att det är rätt.
Och också,
släpp det där nu. Mm. Släpp det där.
Och också vara för hård mot dig själv. Alltså gå för långt i att kanske bli utnyttjad i situationer.
Ja, det blir jag ju också. Ja. Jag blir alltid utnyttjad. Mm. Jämt.
Yeah.
Och så sen måste jag säga att när jag blir utnyttjad så har jag alltid sagt att det är mitt fel. Men samtidigt idag känner jag sig nervfasken. Och som utnyttjar människor som är oanande. Det är väl ingenting bra med det om du vet att du utnyttjar någon. Jag tycker jag är klantig. Ja. Jag är det för att jag är inte dum i huvudet. Jag bara,
har du förstått det på dig själv då, Camilla, efter alla dessa år? Eller är du fortfarande förvirrad om vem du är och hur du reagerar? Och hur det är?
Alltså jag vet inte. Förstår man någonsin det? Nej, men jag tycker faktiskt att jag... Nej, jag tycker jag har blivit ganska... Nej, jag skulle inte vilja byta mot mig själv när jag var 20, om man säger så, eller 30 ens.
Sen brukar man ju säga att alla funktionsnedsättningar, eller vad man nu ska säga, eller diagnoser, eller vad man nu kallar det för, har ju åt andra sidan också att man har någon superstyrka, verkligen superkraft. Att man kanske blir väldigt fokuserad på någonting, eller som du gjorde, du studerade hur folk pratade. Du har ju varit otroligt framgångsrik och när du väl har satsat på någonting, som vi sa, både i din modellande och i din musikkarriär och så vidare, så har du lyckats väldigt, väldigt bra. Har du känt av den här superkraften? Kan du beskriva? Har du någon sån här superkraft, tycker du?
Ja, men det låter sig heller liksom superkraft. Det är typ du hörde säga superkraft.
Nej, men en bra förmåga då.
Nej, men om man har en talang skulle jag vilja säga. För jag tror inte att ha diagnosen i sig är en talang. Utan om du har en talang så kan diagnosen pusha dig till en nivå som andra inte kan uppnå. Så att jag menar, man brukar säga så här, hjärnan du utnyttjar sig så mycket procent av din kapacitet. Det är samma sak här, jag tror inte alla kan uppnå sin fulla kapacitet om man inte har lite den här störningen. Om du förstår, jag menar, men det gör det inte till talang.
Det ser man ju väldigt mycket på framgångsrika.
Du måste ju ha talangen först och främst. Men många, ni har väl varit tävlat mot många som har talang som ni ser aldrig lyfter sig till sin fulla kapacitet.
Men jag tycker du sa det ganska bra. Det är ju inte diagnosen i sig som är framgångsfaktorn, men det är det som är själva bränslet, så du kan använda det på ett destruktivt sätt. Du kan slänga det på exakt, precis. Du måste vårda det väl, men om du kanaliserar det på rätt sak, då kan du nå nivåer som inga andra når. Och det här känner vi igen av många bara av de gästerna vi har haft här som har blivit väldigt framgångsrika inom någonting, men som du är inne på, använder du på fel sätt, då blir det otroligt destruktivt och kan gå åt helvete.
Absolut.
Men det var en god vän också som har ADD som sa det. Han hade varit hos sin psykolog och pratat. Och du sa psykologen att det här är en superkraft om du hittar din grej. Om du hittar någonting där du känner att du är duktig på det här eller du är väldigt intresserad av det här, då kommer det vara en riktigt, riktigt bra superkraft för dig. Så att...
Men kände du, Camilla, att skolsystemet då? Det är inte...
Där, ja, det var det, verkligen inte gjort
nej, för... Nej, det var inte gjort för en sån person som dig.
Men då var du med i elevrådet. Nej, och alltså,
jag var ordförande.
Ja, du var ordförande till och med. Ja.
Men om man ska vara lite djup runt den delen då?
Ja, men jag gick ju ut den delen. För jag gick ju årsklass samma år som jag var ordförande i elevrådet.
Hur ska vi tänka då? Har du nå, alltså, är det väldigt förlegat, väldigt föråldrat? Går det att...
Jag gick igenom tre olika skolsystem på 9 år. Mm. Därför att jag gick, det här var på 70-talet. De prövade tre helt, och vi var försöksskola ute i Hässelby strand där jag gick. Så vi gick igenom något som heter SIA-skolan, där man skulle gå ända till 5:30 på eftermiddagen. Det gjorde vi typ i 2 år. Och vi åt mellan, och vi hela dagen i skolan. Fast ingen som kunde utbilda oss, för våra lärare var på utbildning. Mm. Så det var så här, bara vikarier, och det var typ fritidsgård. Alltså vi lärde oss ingenting. Så för mig kan jag säga att de 9 åren under den tiden som jag gick skulle ha gått i skolan var fullständigt bortslängda för de som gick där. Mm. Jag vet att deras kunskaper de inte tillgodogjorde sig, för det fanns inga att få. Det fanns inga lärare, det fanns ingen... Alltså utbildningen var värdelös. Så jag kan säga att jag är glad att jag behandlade skolan som en fritidsgård där jag hade nycklar och eget kontor. Utvecklade mina affärskunskaper, fick tillgång liksom till träna, jag, vad jag ville liksom.
Men vad borde skolan göra annorlunda,
skolan
tycker
sig,
du?
Var, ja, men vad, alltså, var, jag hoppas den är bättre idag, jag har ingen aning. För jag slutade, jag gick upp med sträckade ämnen i 9.
Jag tror att det har skett lite förändringar, men jag hoppas att det är många som lyssnar. Som, för vi har ju haft det här lite återkommande med vissa, mm-hmm. som kanske sitter där yngre tjejer eller killar och sådär, känner att fasen, det kommer aldrig bli något av mig, det går inga bra i skolan, att de lyssnar på de här grejerna och
vad
så
ska
här.
De lyssna på, ska de vara kvar i skolan eller ska de ta sig därifrån fort som fan
i alla fall, till att börja med att förstå att så här, det finns andra vägar att gå och inte tappa tron på sig själv, men sen hoppas man ju att skolan och politikerna har gjort vissa förändringar.
De får ju inte tappa det här, som jag ser skolsystemet idag, så jag önskar att jag hade gott idag. För då hade jag inte brytt mig om skolan. För skolan idag har nästan tappat grejer. Då hade man ju kunnat utnyttja så, på det sätt som jag gjorde nu. Att tekniken de har idag. Alltså vi hade ju inte ens en räknapparat på min tid. Mm. Och det fanns en som var inlåst i ett skåp som man fick en gång i månaden fick vi låna och öppna och titta, så gick jag runt i klassen. Och så. Då kommer jag ihåg att jag tänkte att jag kommer aldrig behöva ägna mig åt matte, för det finns någonting som heter räknapparat, och den lär troligtvis utvecklas lite till. Så jag tänkte, jag smällde ihop matteboken och sa, det här bryr jag mig inte om längre. Och det var typ i 5:an, 6:an. Ja. Öppnade aldrig mer en mattebok.
Men hade du svårt med matte? Hade du någon dyskalkyli? För ibland när man har någon diagnos så har man ju lite av flera
absolut,
olika saker.
Absolut, jag fattade ingenting. Nej. Det var redan årskurs 1 eller 2 i grundskolan som jag insåg att matematik inte är min grej.
Och du fick ingen extra resurs eller hjälp eller så i skolan?
Nej, men man
då
förstod sig inte på diagnoser. Sen senare i livet när jag startade företag, för att hålla reda på lite siffror, så lärde jag mig mitt eget system. Jag kallar det bollar, äpplen och färger som jag håller reda på i huvudet. Och jag har ganska avancerat äppel och bollar i färger. Så jag lägger upp dem i olika storlekar och allting. Jag använder mig, som jag nu förstått, av samma minnes. Jag läste han den här minnesmästarens bok. Mm. Och det är samma teknik jag använt, fast jag inte visste att den fanns. Så att jag, idag kan
Jonas
jag räkna, men
Jonas
kom inte med några siffror till
men
mig.
Men det är så spännande det där att man...
Vad blir den här stolen som ska ligga eller stå eller sitta?
Streetness, alltså street smartness. Yes. Att man hittar så här...
Det är
det där med metaforen, men det var inte en metafor, men ändå blev det en metafor att du bara slog igen boken och bara, varför ska jag läsa matte för? Det finns en maskin som kan...
Var för mig...
Exakt, men man hittar vägar fram, och det är oftast så där framgångsrika människor gör, att man kan inte... var bäst på allting, utan man hittar...
Men tänk om man hade kunnat googla som man kan idag. Ja. Jag hade idag, så jag har ju fortfarande bildningskomplex naturligtvis, eftersom jag gick upp med sträckare. Men det började redan i skolan att jag var rädd att komma efter. Så jag tog ju liksom så här, om de läste om andra världskriget, då gick jag ju direkt till mormor. Mormor, ta fram allt om andra världskriget, berätta allting för mig. Berätta det i ord, inte, jag kan inte. Jag kan ju läsa, men jag hittade liksom, när jag gick ut skolan så blev det, vad pluggar de andra som går i gymnasiet? Ja, då måste jag plugga samma sak. Jag måste liksom ta
blev det igen. Inte en enorm stress?
Nej, alltså, det tog inte många år för jag insåg att jag var, hade ju mer allmänbildning än de flesta som hade gått gymnasiet och universitetet.
Ja. Men kommer vi pratade faktiskt om det där idag, brorsan, du och jag, just det här för att nå framgång också. Nej, men också hur viktigt det är att man har rätt människor runt omkring sig, om man kanske då ska bygga ett företag eller någonting. Du har ju dina förmågor, vi förstått, som har varit jäkligt starka och du är otroligt duktig på det här. Men du kanske då behöver kanske någon som är väldigt duktig på att räkna och som är mer strukturerad.
Jag har alltid haft det. Jag anställer alltid sådana människor. Mm. Ja. Därför jag inte har pengar.
Det är så man måste tänka ju för att bygga ett starkt team. Att man måste våga omge sig av människor som är bättre än en själv på kompletterande egenskaper.
På kompletterar en själv. Ja, och man kompletterar dem. Det här är en av de skolorna som då, under de här 9 åren testades på oss, var ju det här... Det handlade om grupparbete, så man fick inte längre sitta i bänkarna som man gjorde förut, utan då skulle vi sitta i grupper, så skulle man delas in i grupper och så skulle man jobba fritt i gruppen. Och det var perfekt för mig. Jag behövde ju inte skriva ett ord, jag kunde inte skriva en bokstav när jag gick ut sexan, för att jag hade ju inte behövt göra det, utan jag hade en sekreterare. Så Tesa, min kompis, hon skrev och jag pratade.
Det kan ju alltså vara på gott och ont också, om man släpper det helt, att fasiken, det här ska jag inte lära mig.
Tanken var ju god, att jag inte kunde skriva. Ja. Men hon inte kunde stå upp och prata.
Om vi är inne lite på det här från diagnoserna, men sen att vi ska komma in på lite roliga grejer också, Arme och Lovers, allt roligt också som du har varit med om, otroligt mycket roligt.
Glöm inte att sitta igen.
Och förlåt.
Men du har ju... Du har ju lidit av psykisk ohälsa, du har varit väldigt engagerad också, och inte minst när det kommer till Suicide Zero heter de, va? Organisationen där du har varit och föreläst och varit väldigt
engagerad. Jag var med och startade Suicide Zero faktiskt.
Ja, du var med och startade
det? Jag tog kontakt med, vad heter hon, vad ska jag ha namn?
Ja, någon person.
Nej.
Ja, det landar. Det kommer.
Läkare i Uppsala. Som efter att jag hade själv varit inne på att starta någonting liknande. Och hon hade just blivit av med sin dotter i självmord. Och jag började åka till henne och vi började liksom bygga upp ett samarbete. Och det var det som sedermera blev Suicide Zero.
Vad häftigt, som är jättestora idag.
Mm. Ja. Så jag hoppade av... I samband med 2013, när jag kände att jag själv mådde så dåligt så jag ville liksom inte skulle drabba föreningen.
Men samtidigt måste det vara en väldigt styrka att själv ha varit där för att kunna hjälpa andra, kan jag tänka mig.
Alltså, jag studerade så mycket suicidpreventionsmaterial buntvis som hon preppade mig med varje vecka jag åkte dit. Så att jag kan rätt mycket om vad som finns. Det är inte så mycket forskning som finns, men det finns en del. Och mycket statistik och sånt. Så att jag höll ju föredrag ett tag om det.
Ja. Men hur startade din psykiska ohälsa? När drabbades du, kan man säga? Eller fanns det med väldigt tidigt? Eller?
Alltså jag tror... Det värsta... Det känns hemskt att behöva säga. Men jag tror att det alltid har funnits. Och det har lite att göra med kanske Aspergen också. Därför att man blir väldigt... Och kanske ADHD också. Men man blir väldigt drastisk när man... I sina tankar och beslut. Och det kan ju också då ske... Att man lyckas, vi är överrepresenterade med diagnoser i självmordsstatistiken för att vi ofta går till handling. Jag tycker det är jättesvårt att prata om faktiskt. Men vad skulle jag säga? Att, vad frågan var?
Den unga Camilla som...
Nej, alltså det, så här. Jag tror mitt första självmordsförsök var jag 4 år.
4 år?
Mm.
Jäklar. Så,
men och andra gången som jag nästan höll på att lyckas, så jag gick i 7:an. Men då satt jag på balkongräcket och verkligen var nära.
Och hoppa.
Jag höll på den. Ja, jag höll på att lyckas.
Ja.
Det skrämde mig. Alltså, jag kan inte ens idag prata om det utan att bli cancer. Men jag kan säga att det tog mig i alla fall ur, och det förändrade mitt liv då. Men sen tog det 25 år innan jag var där igen.
Men jag måste få fråga en grej då. När man är så där ung och man mår dåligt, men då vet man kanske inte om hur det är, vad är att må bra.
Man har
mår.
Inget perspektiv.
Nej, man har ingenting
alls.
Att liksom luta sig mot. Och så egentligen så kanske du, alltså från födseln i princip, liksom du har mått dåligt, och skulle man bara slänga in ditt mående i någon annans kropp så skulle det vara så här: vad kan man må så här dåligt? Alltså du vet inget annat. Det här har varit med dig liksom sen starten, så att säga, kan man säga. Och det går i vågor då, eller Kan du vara lika väl som att du är lycklig en period, mår jättedåligt en period, eller hur ter det sig?
Ja, så är det. Nej, men alltså, jag kan ju vara fantastiskt lycklig.
Ja, i stunder.
Jag är världens skönaste när jag är lycklig, så det är liksom, det smittar också. Precis som jag också kryper in i mitt skal när jag inte är lycklig och jag verkligen mår dåligt. Det är lite upp och ner. Mm. Det finns medicin att liksom dämpa de här toppar och dalarna, men jag känner mig inte som mig själv. Jag tycker jag vill hellre vara mig själv.
Och sen sa
och lära mig hantera istället. Ja. Både toppar och dalar.
Och du sa det också med att ni överrepresenterar dig i självmordsstatistiken. Ja. Är det för att ni är en sån grupp, eller då säger ni med den typen av diagnos som verkligen går till handling?
Skriv till handling, det är det det handlar om.
Och det är som vi har varit inne på också någon gång i podden förut. Att när de som tar livet av sig är ju oftast en impulsiv handling där. Exakt. Och då. Exakt. När de tog bort, vad var det, gasspisarna i England.
I England
så minskade självmord. Jag vet, jag läste den också.
Exakt. Så det är ju jätte...
Hur absurt är det?
Ja, det är sjukt.
Mm. Och samma sak med skjutvapen i USA.
Just det.
Tillgången till alldeles för enkla utvägar ställer ju till med massa olyckor.
Mm. Men medicinerade du någonting?
Ja, gud ja.
Du har gjort det till och från. Ja, gör du det idag?
Ja, fast nu har jag någon så här mild happy pill som man äter på lång tid som inte egentligen vet 17. Jag vet inte, om jag utan den vet jag inte om det gör någon skillnad. Man ska tydligen bara för att få lite mera boost på någon
Ja,
exakt vad det heter och sånt där. Och det funkar. För jag vill inte gå tillbaka på någonting som moppar med mig, för jag mår inte bra i längden utav det. Så jag tar ingen ADHD-medicin för tillfället, men det beror också delvis på att jag har haft högt blodtryck också. Jag är så dålig på att träna.
Det är ofta det ena leder till det andra, och det är ofta så.
Alltså jag måste ju ta mig ur sängen.
Vi har ju en god vän, en av våra närmsta vänner, en gammal brottarvän som är bipolär. Och han åker ju otrolig berg- och dalbana, men han har ju ganska långa perioder när han bor väldigt, väldigt dåligt. Så han har långa perioder i alla fall när han är väldigt, väldigt uppåt.
Bipolär, jag vet inte om man säger det idag, men jag förstår att det är en annan typ av, de har det mycket, mycket tuffare. De kanske behöver medicinera. Har jag förstått, på ett annat sätt.
Jo, han måste ta medicin.
Camilla, nu tycker jag är läge att kastas in lite i din helt otroliga karriär.
Let's have some fun.
Nu måste vi lätta upp lite.
Let's have some fun. Jag är här för att...
Skulle du säga att du tog liksom steget ut i offentlighetens ljus första gången, om du själv skulle sätta...
Jag tror... offentlighetens ljus, vad drar man gränsen?
Nej, men du kanske
det?
Stod på någon skolkabaré, kan jag tänka mig, och visade upp dina dansskills och så. Men när kände du att så här, oj, jag är verkligen bra på det här, det är andra som börjar upptäcka det, och vad var det?
Så här, första gången man, som jag minns, jag gjorde en radiointervju och hamnade i tidningen med namn och bild. Har ni också så här minne?
Ja, var det någon sån här lokaltidning?
Ja, det var det väl, någon sån här Västerortsnytt eller sånt där.
Vad skrev de då?
Nej, men då hade jag så här, jag hade tagit min klass till mjölkkannanfinal.
Ja, det var idrottsrelaterat.
Ja, men det var så här, jag var verkligen the poster girl för den grejen. Och då kände jag så här, jag kommer ihåg, jag gick till plugget. Jag var så jävla så här, du vet... Jag visste att jag var spänd hela helgen, så nu ser jag inte, jag vet att alla vet vem jag är. Alla kommer
och liksom... känslan av att man är någon liksom.
Ja, han inte precis första nu vet alla i plugget vem jag är.
Men vad stort det här var. Men alltså, vi måste bara förklara för lyssnarna, framförallt de unga. De har ingen aning om vad är en lokaltidning.
Det var en fysisk tidning
där liksom, som gavs ut i det området där man bodde. Och det var liksom skitstort att vara med i lokaltidning. Jag kom ihåg när man brottade var med första gången. Man kom till skolan, där är han har varit med i lokaltidning.
Alltså det var så stort så att...
Vad fan är ni två dinosaurier?
Jag vet inte, alltså, vi är ju det. Jag är ju absolut. Nej, men alltså, det är sant, det finns ingen lokaltidning. Vet du, vad som rörde mig häromdagen? Någon sa till mig att Kamratposten finns kvar.
Den finns.
Fattar
det?
Digitalt då, eller?
Bara. Kan du förklara?
Nej, den finns
inte. Han är så ung, så du förklarar.
Han har ju barn, du har ju barn.
Ja, jag vet vad Kamratposten...
Till och med de vet vad Kamratposten... Är inte det lite unikt? Låt den aldrig dö.
Nej, den har levt länge.
Låt Kamratposten aldrig dö i fysisk vård.
Kropp på kropp. Kommer inte vara det? Men, det var ett avsnitt där.
Men Camilla, Camilla, Army of Lovers, vilka jäkla...
Arne Tammer gjorde reklam på basen av min kamrat.
Oh, jäkla,
den där träningslegenden, Arne Tammer.
Okej, okay, förlåt.
Okej, okay, jag tänker nu Army of Lovers. Mm. Fy fasiken, vilken resa vi gjorde. Kända i stort sett överallt. Ja. Det är svårt att beskriva hur stora ni var under den
jag
tiden.
Jag tror inte folk i Sverige fattar. Och så här, vi var liksom inte världsartister över hela världen, men vi var artister över hela världen. Vi var kända i princip i vartenda land. För vi var så udda, så vi hade liksom en hit åtminstone lite överallt. Och framförallt så var ju vi MTV-generationen. Så MTV etablerades i princip över hela världen. Så stack vi ut för att vi var ett videoband.
Ja, men jag kommer ihåg första gången man såg er. Man bara, vad fasiken är det här? Vad är det jag tittar på? Och man blev så fängslad. Det gick inte att sluta
men
titta.
Menar du när, vad heter det, Barda körde den där kuken?
Dingla upp och ner. Och du är ju än idag, Camilla. Men fy fasiken, vad vacker du var. Alltså, det är...
alltså, har ni, det här är, så här, det här är ett Google-tips till de som blir beroende. För just nu fick jag en flashback när jag tittar på er två här. Det här är så roligt som ni fattar. Du kommer i alla fall ihåg Beavis and Butthead.
Ja, mycket väl.
Beavis and Butthead gjorde en... Du vet, de satt och kommenterade videos.
Ja. Mm.
De gjorde en Army of Lovers-video.
Ja,
det enda de säger... Alltså, era ögon, ni sitter... Det är ungefär så de har gjort det. Varje gång så... Jag är i bild så skriker jag yes till mina bröst liksom. Yes sitter jag. Och sen varje gång Alexander eller så här, no. Och sen när Jean-Pierre kommer,
Martin, du kastar in i musikspår. Vi ska bara säga det att det är som tre. Hon har gjort en liten idrottskarriär och sen en ganska stor modekarriär och en ganska stor musikkarriär och sen politikerkarriär. Så att, men vi kastar oss in i musikspåret. Army of Lovers, som Martin nu nämnde, var det den första, innan vi bara grottar ner oss i Army of Lovers, var det den första gruppen du tillhörde? Eller var
nej, egentligen inte faktiskt.
Förklara för mig som var lite.
Nej, men så här, ja, det här var långt jag började med att jag gick Kulturamas teaterlinje. Och så bodde jag i ett kollektiv i Blackeberg och där alla spelade musik. Och jag tillhörde liksom lite proggvågen samtidigt som jag var modell också.
Det här var när du låg i pappas pung.
Ja, det måste vara.
Nästan född faktiskt. Det är 80-tal. Så det här var ju liksom lite så här parallell grej med musiken samtidigt som jag var modell. Och så började jag med att jag var med i massa musikvideos. Bland annat Style, som jag träffade här om dagen. Det är så roligt att sätta på 100 år.
Punkbande?
Nej, Freestyle. Style med Christian Delin.
Ja, med Christian Delin. Mycket väl.
Ja, visst. Min ex-make Anders Skog gjorde deras första video. Som de spelade in en så här, första halv miljon så här, hög budget. Då var jag modell. Och någonstans där så fick jag så här, fan shit, jag vill bli popstjärna. Men sen... hörde jag på köra, det var så mycket proggiga band. Jag körde bland annat Percussion Allstars, så var det så här lite söderprogg och progg. Och sen gjorde jag lite andra popvideos också för några andra större artister. Men det var liksom bara smaken på popstjärnevärlden. Den gick lite parallellt med modellvärlden också. För man kunde vara så här video vixen som det hette.
Men då var du alltså etablerad inom modell.
Jag var etablerad som modell.
Ja.
Och... då blev man efterfrågan som Video Vixen, ja, som det hette. Mm.
Får de här syser bra ut på MTV?
Ja, liksom. Exakt. Mm. Precis. Men jag vill ju alltid nå till toppen. Jag vill inte bara hänga där bak och jänta mig bakom någon annan.
Svart artist. Eller vitt.
Ja, exakt. Så jag videovixade bakom Alexander Bard. Det är en lång historia, men jag träffade i alla fall honom. Hoppade in där bak. Sen blev vi upptäckta i England just när MTV skulle slå igenom då, i nästan hela Europa. Och jag sa, varför gör ni inte om bandet med en annan?
Var det Barbie han kallade sig för?
Ja, just det.
Ja, just det.
Men för att bli lite mera...
ja, de behövde en snyggare frontfigur, jag tänker. Var... Barbie dög inte där på 1,50.
Någonstans mixade de om det hela lite. Men det blev en lyckad mix som heter Army of Lovers.
Vilket år började ni? När kan man säga att ni...
87, 86.
86, 87, ja. Just det. Och då var det alltså Alexander Bard, du, Jean-Pierre
Barda
som drog igång.
Yes.
Ja.
Och sen så lyckades vi då massa hits. Och...
Hur såg det ut i setupen då? Ni tre?
Du, det var vi tre.
Ja, och du stod för en del sång och Alexander för en del sång.
Ja, eller? Men det har alltid varit... alltså, vi har aldrig brytt oss om den biten. Vi hade både sångerskor som sjöng våra grejer. Och sen hade jag pratsjöng mycket.
Mm.
Och ibland sjöng jag. Och Alexander sjunger till min röst på många låtar som alla tror är Alexanders röst. Egentligen min som obsession och lite annat. Så det är lite så här... Mixen tyckte vi var rolig.
Hur det var skrev ju ni låtarna?
Milli Vanille-grejen var. Men vi stod ju för att vi... inte brydde oss om en sån grej.
Milli Vanille som bara mimade. Som bara det var inte de ens deras röster. Ja, precis.
De ljög och sa att det var dem. Och det gjorde ju inte vi.
Ni blandade och gav lite.
Men gav
hur var låtskrivar kreativa
delen? Samma sak där. Det var oerhört många olika låtskrivare. Allt ifrån Dennis Pop till Frykberg. Alltså massa olika
låtskrivare. Skrev ni själva någonting?
Ja, det gjorde vi, absolut. Alltså jag har blivit blåst på så mycket royalty. Jag är en sån här som går in i studion, inte bara i den här studion, och bara kläcker grejer och går därifrån och glömmer på att skriva på. Det är typiskt mig. Alla kontrakt
jag har. Du skulle ha haft en riktigt, riktigt bra rådgivare.
Ja, jag vet. Men jag bryr mig inte om pengar. Så det är som
men ta oss med här, Camilla. De så de förstår, de lyssnare som har suktat efter det här lite behind the... scenes och de som kanske inte var med på den tiden. Hur var det liksom när Army of Lovers var som störst? Hur kunde en vecka se ut? Var turnerade ni och hur var livet som popstjärna?
Ja, men alltså, när det var som störst för mig var det extremt stressande. För jag hade modellagentur också hemma i Stockholm. Som inte bara sköter sig självt. Och sen hade jag också en del större modelluppdrag som jag också mellan skulle sköta. Och sen var vi på promotion-turné däremellan. Så det, för mig var det, jag tror jag jobbar 7 dagar i veckan, bara 31 dagar i månaden, fast inte ens fast 31 dagar. Så kändes det. Mm. Så det knäckte ju mycket på, framförallt min enda största trygghet under när det blåste som mest var Johan Renck som jag var ihop med. Och hans karriär tog också fart.
Stackabo,
precis. Ja. Så det var, alltså det var ständigt, alltså man kunde göra, du vet... länder på en dag så här.
Men
man vet
du
inte var
bra?
Man är någonstans.
Men mådde du bra då, Camilla? När det,
nej, för
det
blir, jag mådde fruktansvärt
för vissa
dåligt.
Kan ju må väldigt bra när det händer saker hela tiden, medan vissa här, andra blir mer stressade.
Jag kände mig jätteensam. Det blev en spricka i bandet därför att jag var så efterfrågad också. Så det blev, alltså, jag låter drygt, men det var verkligen så.
En avundsjuka i bandet.
Alltså, nej, men så här, det var... Helt plötsligt ställde vi upp regler. Så här, jag fick inte vara ensam på bilder, och det tyckte jag var bra, för att jag ville inte det. Alltså, folk ville ju göra liksom, jag gjorde ju massa omslag för massa tidningar liksom, Allure,
ja, men du var ju modell, du var ju modell,
massa stora tidningar. Och det var ju för att, jag menar, om ni kommer ihåg Eurythmics, kanske du kommer ihåg.
Absolut.
Det var ju samma sak. Jag menar, Annie Lennox var den som var liksom, det var ju för att så funkar det inte i Sverige kanske. Men det är samma sak i Sverige. Vi har ju motsvarande Roxette här. I Sverige så ser vi Per och Marie på bilder. Ja, i Frankrike så ser du aldrig Per någonstans.
Okay, okay.
Du ser bara Marie på alla omslag.
Ja.
Och det funkar så.
Ja, men så där är väl de flesta band. Jag tänker så här, Guns N' Roses, Axl, alltså, vem vet ens vem de andra är.
Men vi i Sverige är mycket duktigare på att ha hela grupper med.
Men då blev de, för att förstå
det. En kvinna som är frontfigur.
Mm.
Det måste ju vara någon form av svartsjuka då. Alltså,
nej, men man blir ju mer exploaterad. Det är klart att det skapar obalans. Det är band som är så mycket ego som vi var.
Mm.
Så blev det ju det. Och så mitt i allt så erbjuder en massa, du vet, så här, stora visningar i Paris som jag inte kan tacka nej till. Gautier, Terry Mugler, liksom det, hallå, det är liksom once in a lifetime att göra de grejerna. Det är större än vår karriär nästan. Mm. Så för mig var det splittring. Och jag kände mig ensam, blev deprimerad, drack mera, blev galen, kände jag av hela cirkusen.
Men hade ni en tid när ni var lyckliga tillsammans, när du kände att fast allt var på topp och ni åkte runt och turnerade?
När vi åkte de första gångerna och gjorde MTV i London och så, och spelade på Brixton Academy så här, du vet, 6 på morgonen. Och så här galen, man vet inte ens om man ska bo senare på natten. Det är crazy grejer när vi var med om. Eller när vi spelade i Tyskland innan muren föll. Liksom, bara att vi hann med att göra sådana grejer. Liksom. och ryska resorna vi har gjort liksom med, vet, militäreskorter, uppträtt för presidenter och fucking shit alltså.
Men fanns det en lycka
udda
då?
Udda länder som alltså, var Jan som ingen annan besöker, du vet.
Jo, vi brottare.
Och för ni besöker alltså vad Jan.
Ja, absolut, det är nationalsporten.
Fuck, det är alltså.
Men jag måste in på en djup grej där som jag märker berörde lite efter din dokumentär också, lite nu när vi är inne på det. Det är ju det här med, det är en sak att uppleva saker tillsammans med andra människor och man kan, man har ju kompisar som man kan dela in nästan lite i fack. Det känner ju vi nog alla igen, att man har vissa så här, de här partar, jag har kul med dem när jag partar och de här, men sen har man vissa som är så här, det här känns som riktiga vänner, de här kan jag vända mig till om jag mår dåligt och så vidare. Kände du att du i Army of Lovers att du hade någon sån där, eller kände du alltid dig lite utanför, eller var det att du kände så men sen att du blev sviken och att sveket gjorde ondare då för att det var riktiga vänner?
Ja, men det
vänner?
Så känner jag, för att jag och Jean-Pierre stod varandra så himla nära i början, då vet jag inte, någonstans. Nu har jag ju sagt efter att det var inte berodde på mig utan det berodde på honom och bla bla bla. Så det var väl säkert så, men att vi gled ifrån varandra, det gjorde att det blev en speciell, för att vi hade varandra lite grann. Vi delade alltid rum, vi åkte på egna semestrar emellan våra turnéer, umgicks liksom hela tiden. Så det, den sprickan tror jag var en av de första dåliga tecknarna när liksom vi tappade våran relation.
Men var Alexander Bard, var han den, liksom den starka och styrande i bandet?
Camilla Thulin är den starka och styrande i Army of Lovers. Jag tror inte folk förstår det riktigt, men jag tror inte att det är Alexander som styr egentligen. Alexander styr det musikaliska.
Hur såg Camillas roll?
Army of Lovers är mera ett kreativt kollektiv där Camilla Thulin är president.
Hur såg hennes roll ut, Camilla Thulins?
Ja, men det är hon som skapat Army of Lovers på ett sätt. Hon skapade Barbie, hon skapade imagen på ett sätt, även om hon inte kan ta åt sig allt från hennes assistenter till vi alla har ju skapat det, men om man säger så här, hon har haft den starkaste rollen i Army of Lovers genom åren, från första sekund, från Alexander Stones ensam som Barbie till idag.
Hur många år var ni och turnerade runt innan ni splittrades ungefär?
Vi splittrades många gånger, men om vi sa den första gången. Det var vi mest i Europa. Sen sprack det där i Paris då, när visningarna i Paris. Och sen så gick det 2 år och de släppte en skiva som jag var med på också, men som de spelade in videos till. Så det är min röst på den skivan, vilket är lite absurd. Men sen kom jag ju tillbaka. Michaela hoppade av, Dominika var kvar och jag kom tillbaka och vi gjorde Give My Life och den. Det var väl 96. Då hade jag spelat in en soloplatta som skulle jag släppa.
Då hade jag vaknat till pappas punkt.
Där kom jag.
Nu har han kläckts,
gubben. Välkommen in i matchen.
I love it.
Välkommen in i matchen.
Ja, men det här är historia. Ja.
Men Camilla, du känns så otroligt snäll. Det känns många gånger när man har läst och man har tittat på dokumentärer och så. Nej, men att det känns som att ibland blev du utnyttjad och då blev du utsparkad och sen så öppnade de dörren och kom tillbaka och så var du där igen. Blev du aldrig förbannad och slog liksom näven i bordet? Vad helvete håller ni på med? Får
eller
jag mina stålar?
Eller så sitter och blåser oss här nu.
Nej, men alltså fattar det. Varje gång, så det är inte folk förstår. Jag blir tagen på sängen lika hardcore varje gång. Jag fattar ingenting. Det kommer ett telefonsamtal. Nej. Jag läser i tidningen. Jag får inte ens ett telefonsamtal, ett mejl eller någonting. Jag får reda på det samtidigt som resten av omvärlden.
Att du har fått
jag får ringa till skivbolaget och fråga what the fuck, vad händer?
Men att du ändå släpper din värdighet och går tillbaka
sista
igen.
Sista gången var de ju planerat, det fattar jag efteråt. Men jag är ju som att jag har varit med om blåsningen någon gång. Det är exakt samma feeling. Jag måste spola tillbaka flera veckor i mitt liv. Jag förstår att folk har ljugit för mig. Det tar ju
men kan du inte känna dig då lite som en sån här hund som bara visslar på så är du tillbaks liksom? Och så bara, kan de köra med det då?
Jag är dum, sa jag.
Fan, du skulle ha startat ett eget band då istället. Arm of Haters eller någonting. Och så skulle
erbjuden.
Jag bara
ta... Jag har ju det, jag gjorde det. Jag startade världens bästa sidocirkus som heter Happy Hose. Tillsammans med Martin Missinga. Vi har göra en låt, så kom Dominika Persinski smygande och sa, här vill jag vara med. Ja, det är klart du ska. Välkommen. Jag är inte den som säger... Den uppe, jag älskar Lazio, vi spelar in ett par låtar. Svinbra låtar, by the way. Hur som helst, vi jag var uppringd av Christer om Melodifestivalen. Och då säger jag, var bra, men vi har ju faktiskt inte så mycket material. Men så jag till och med går in i andra studier och spelar låtar som Alban har skrivit och lite andra i olika studier och gör lite olika, jag flera varianter prövar på. Men någonstans ringer Christer upp och säger, jag har pratat med Alexander. Han vill att vi ska göra Army of Lovers. Vad säger de det istället för Happy Hose?
Och då så säger du, ja, det låter som en okej idé.
Vi ska återförena originalet och det ska bli så fantastiskt vackert.
Och var det 2013?
2013 var det.
Ja, just det. 2013. Ja.
Och då tänkte jag, vad fint, vilken vacker slump. För fansen skulle en fantastisk... Folk, alltså fansen reste ju från hela världen, till och med från Australien till Malmö för att se oss uppträda, för att det var så fucking unikt att vi återförenades. Folk av Sydamerika, för att inte tala om hela Tyskland och Europa, det var utsålt, det fanns inte ens knappt någon svensk.
Ja, men Arm of Lovers, du är ju verkligen en del av, när inte du är med, då är det inte Arm of Lovers. Alltså, så jag förstår att det blir stort.
Finns en Arm of Lovers
till slut
kvar,
kommer de väl lyckas. De har ju precis släppt
en skiva. Ja, de har ju gjort comeback nu. Det är november här, 2023.
Det är synd att jag gjorde den här dokumentären.
om de ringer imorgon då,
de
Camilla.
De har ju inte ens talat om för mig att de ska släppa den här skivan. Så att jag kan ju inte planera min dokumentär ens för om jag skulle velat skjuta på.
Men om de hade ringt imorgon då och frågat, nu ska vi ha tillbaka det igen, Camilla. Vad hade du svarat då?
Gör du som en jojo igen då och drar tillbaka?
Fjärde gången.
Du är lite sugen ändå.
Nej, men jag vill ju ha ett lyckligt slut på allting.
Jag förstår.
Men jag kommer inte gå på någonting som jag... Jag krävde ju att vi skulle gå till psykolog. Jag ville ju verkligen att vi skulle...
Terapi.
För, och en speciell som jag hade lyckats hitta och som dessutom har förstått sig på banddynamik och grejer. Så jag tänkte, det här är perfekt för oss. Men nej.
Det vill
jag
inte
upp.
Jag ska bara säga det, att nu är inte såklart de andra här och kan försvara sig. Sådär, nej, så man har full respekt för det. Men nu är vi här för att lyssna på din version. Så det är det som är intressant just nu. Och då undrar jag, det här med Jean-Pierre Barda. För jag känner att det är någon pil. Jag brukar vara bra på att känna av energi. Jag känner att det är någon pil som sitter lite i själen. Och när jag lyssnar på dig, när du pratar om den här tiden. Just det här... Den vänskapen som jag tror, eller om jag läser mellan raderna, försvann lite där. Då blir jag nyfiken. Har ni någon kontakt idag?
Nej.
Ingen kontakt alls?
Nej. Och det var lite läskigt när vi gjorde Melodifestivalen. För jag kan inte ljuga nämligen på samma sätt som de andra. De andra har inte samma moral. De kan le med rätt upp i ansiktet och ha en annan agenda. Men Jean-Pierre har inte lika lätt för det. Och vi känner varandra också... djupare så.
Back, liksom.
Ja, så att jag märkte hur han undvek mig under hela Mellon. Alltså både när vi skulle repetera och allt vad vi gjorde, pressgrejerna. Han tittade mig aldrig i ögonen. Jag hade en känsla av att någonting var underligt och på väg att hända. Och det är ett underligt svek som jag har jättesvårt att förstå. Och jag skulle inget hellre än vilja prata med honom.
Förklara för lyssnarna, vad hände efter Mellon då?
Alltså, det börjar med att jag redan dagen innan på genrepet fick en bild skickad till mig. Där Dominika står i en korsett och så pratar hon om video. Jag bara, jag känner inte till att vi ska spela med. Vilket i och för sig vore en naturlig grej att göra kanske efter. Och framförallt ta in Dominika, för hon kunde inte vara med för hennes pappa. Det var mycket andra saker som hände. Men jag bara, okej. Okay. Så jag började fråga om det här. Och det var en jättekonstig stämning. Och sen förstod jag att det här var ett misstag. Hon hade skickat det till fel Camilla. Hon skulle skicka det till Lin, skicka det till mig.
Jaha, okej.
Och då började jag fråga hon med tjejen så här, vad är det här? Och hon bara så här, jag vill inte prata om det här. Det är inte jag som ska göra. Så min dåvarande flickvän som jag var ihop med, Amanda, som bara börjar kolla upp. Hon är så här sleuth, som det heter. Ungdomar säger. Mm. Hon bara direkt och kolla upp och pumpa folk på nätet lite på Flashback. Vad är det som händer? Då kom det fram att flera människor var inblandade i en video som skulle spelas in och en spelning på Människobryggeriet.
Så vänta, stopp.
Vid dagen innan vi ska tävla på Mellon får jag all den här informationen.
Så att, nu måste jag bara förstå här, Camilla. Så att de har alltså använt dig som ett dragplåster när 2 miljoner tv-tittare. Och fast de hade planerat att du skulle inte ha någonting med fortsättning. Det var redan planerat. Okej. Okay. Så då förstår jag att det är ett stort
Det var det som var det det var jättesjukt. Och där gick jag på scenen, gjorde vårt framträdande, sitter i green room med kamerorna på oss och allting. Om ni tittar, de säger inte ett ljud till mig, de tittar bort åt var sina hör. Det är, efter vi klev av scenen har ingen av dem svarat i telefonen, skrivit ett enda meddelande eller mejl eller sms eller svar på det, sagt ett enda ord till mig. Mm. Ska inte jag heller göra? Ska jag skämmas livet om jag har gjort en sån sak?
Det låter ju fruktansvärt.
Det nej, det är så sjukt som man tror inte att alltså, vuxna människor...
Alltså vuxenmobbing, utfrysning och
sen de har vant sig med att göra det för att de tycker att kanske att jag tror att jag kan ta det, men jag tycker inte det är okej för det.
Nej, absolut inte.
Och sen också
men de tog alltså in dig, du var med och uppträdde på Melodifestivalen och sen dagen efter i stort sett så var dagen efter, dörren stängd igen. Så var du utkickad.
Ja.
Utan att någon sa det här till dig.
Nej.
Hon visste inget.
Det var ingenting. En kupp bakom inte dig. Ett sms, samtal, mail från någon i hela bandet. Jag får läsa det i tidningen dagen efter. Sen en vecka senare så släpper de upp en docka på Münchenbryggeriet som föreställer mig. Där de har bytt ut min röst mot Dominikas röst. Och hon vinglar omkring där. Och sen har de en docka som föreställer mig som de hugger en kniv i.
Mm. Fy fan.
Då blev ju kvällstidare chockade. Och då hade jag först varit tyst en vecka för dessa skivbolaget till mig att göra. Och det är klart jag var tyst för jag förstod inte vad som hade hänt. Jag fattar fortfarande att jag inte ens var med i bandet längre.
Mm. Men
oh my god, det är så sjukt. Det här har jag inte skrivit om än, utan det här kommer i del två av mina memoarer om det kommer än. Därför att jag avslutar boken med månaden innan vi ska göra Mellon, där jag liksom tror på våran framtid och på återförening och på liksom, tänk vilket lyckligt slut.
Leva lyckliga i alla våra dagar liksom.
Ja.
Men Camilla, det låter fruktansvärt. Och det där också när du säger det, när man tittar sjukt, på någon som till exempel i en relation, om någon är otrogen mot den eller så här, att man ser att de kan inte titta in en i ögonen, ja. Och du går på en magkänsla och sen visar det sig stämma. Det är fruktansvärt och man blir jag får en så här rysning i hela kroppen. Men jag måste ändå ställa den här frågan. Ser du ser du att du kunde gjort vissa saker? Har du också varit elak? Utifrån ditt ärliga perspektiv, ja, kan du se
verkligen
saker?
Jag har verkligen, det kan ge det på att jag har tänkt. Det första man gör är vänder det, så här, vad har jag gjort för fel? Vad har jag gjort? Var någonstans gick det fel igen? Alltså jag verkligen kämpar ju hela mitt liv med och undra vad jag går fel. Och vänder det mot mig själv. Men det är väl att jag är blind för signaler. Jag är en typisk, om ni tänker efter lite grann. Va? För att det här är någonting jag äntligen har kommit fram till. Ett klassiskt mobbingoffer är egentligen en person som inte kopplar de här signalerna som andra ger ifrån sig av att de är lite trötta på en eller less på. Så man förstår dem inte riktigt, man kan inte hantera. Så att ens agerande blir ibland kanske det inte borde vara. Kanske man borde strunta i de här
grejerna, eller markera
eller
tidigare.
Markera
det här är inte okej, okay. Ni kliver över en gräns här.
Istället så sker det någon sån här osäkerhet där folk retar sig på en. Alltså, du har inte gjort något fel. De bara retar sig på det. Jag kan själv se det hos vissa personer som gud vad den här personen är frustrerad. Och jag har lust att mobba den. Därför jag känner att den är... Jag stör mig på den här personen. Den är störande.
Och sen också den här svartsjukan som finns i... Alltså
tänk
den
i kombination.
Ja,
tänk den i kombination med att den här personen blir belönad.
Ja, jag förstår.
Före dig.
Mm. När du nämner det här, Camilla... Så
det är ett recept för mobbing.
Ja, men när du nämner det så kommer jag tänka på när ni var med hos Stina Dabrowski. Hon tar in dig i tv-programmet när hela resten av bandet står där inne och sen så ställer de frågan varför du har fått sparken, ingen svarar, du vet inte varför, du vill bara svara på det här, och till slut så säger en i bandet att men det är bara för att du är så jävla skitdålig. Något sånt.
Jag är värdelös.
Men för det första, hur fasiken, om de nu eller någon kände så här, hur fasiken kan man bara kasta det på någon rakt i ansiktet och inte säga det privat utan säga det i direktsänd TV. Men hur kände du när du fick höra de här orden?
Ja, men så här, du är värdelös. Det är liksom, hallå, här har ni hängt på min fucking back och rygg hela den här
resan. Ja, du var ju den stora stjärnan.
Helvete, ingen av oss hade varit i fucking Paris veckan innan om inte varit för mig.
Ja, det är bra.
Förlåt mig.
Fan, nu gillar jag. Nu är det lite revanschlöst.
Sådär ska
det vara. De var så pissed off. Mer av det där, fick vara med på Gaultier-visningen. Men så när han gör teckningen på oss, då kommer jag in som världens donna med de två i koppel. Så han ville att jag skulle gå med dem i koppel. De bara, aldrig i livet, sa de.
Men vad fan, de använde ju dig som docka.
Ja, men så upplevde inte Jean på Gaultier.
Men vet du, här har vi en superspännande...
Han upplevde som dominant kvinna med två bögar i koppel. Så upplevde han det. Mm. Han tyckte det var jätteroligt och gjorde dem till små narrar.
Ja. Men Camilla, vet du vad jag tänkte på?
De ville just gå i koppel.
Vet du vad jag tänkte på med just den situationen på Dabrowski där? Att där har du lite sån typ exempel att hur man kan se på en situation. Att i vår värld så kanske det då är så här... Du ville ha upprättelse eller du ville ge dem möjlighet att förklara sig och du gav dem en ärlig, naken chans och det slutade med att de förnedrade dig eller försökte förnedra dig. Men man skulle kunna se från andra håll att i deras värld så kanske de tänker så här, Camilla, hon visste om att så här, det skulle bli en sån här situation och hon har valt att tacka ja till den här situationen.
Nej, alltså, jag kan inte planera
men de kan ha tänkt
det här är, för det första så är det lite komiskt. Om någon av er, kanske du eventuellt kommer ihåg Stina Dabrowski, hon var ju faktiskt inte bara nöjesjournalist, hon var ju faktiskt en journalist.
Absolut, du var ju pappas pung.
Ja, men lyssna, förlåt mig.
Om man sparkar man är bombad en person att man är lite ung och fräsch.
Som sen, man sparkar
fräsch har vi inte sagt.
Det här är alltså, vi pratar om 10, jag har alltså bokat för Stinas program med, i min korsett står Mikaela, i min korsett mimar till min röst till den här Voodoo-låten. Det är min röst, min korsett. Vi har redan plåtat omslag och spelat in en video som inte finns, alltså. Så de åker, går dit, förväntar sig att Stina inte ska ställa frågan om mig eller ens ta dit mig. Hur helskotta kan de tro att det inte ska hända?
Men det är en klassisk tv-grej där ändå, att du kommer in.
Men
för den
Stina
ser man
skrev två sidor långt.
Ja, det får ni väl fråga henne om. Så. Varför fick Camilla spark? Det får ni fråga henne. Stina, ja, vi tar in någon där, säger Stina.
Stina blev chockad över deras aggressivitet. Mm. Och hon skrev ett långt brev till mig efteråt. Två sidor handskrivet brev som jag har kvar. Där hon bad mig ursäkt för att hon inte tog tag i situationen. Att hon var så chockad över deras aggressivitet. Hon trodde hon skulle kunna föra en dialog. Men det var ju bara skrik och brå och mobb. Och bara panik. Och till och med jag blev chockad. Jag tror de blev tagna på sängen och hade inget att säga och var livrädda för att jag skulle ens öppna rösten och säga som det var.
För du verkade så himla snäll ändå och tillbaka då. Du sa inte så mycket. Ja, du var chockad. För jag, alltså min reaktion, men det är klart att man kanske hade reagerat annorlunda om man hade varit i dina kläder och stått där just då. Men bara man ser det här så blir man ju förbannad. Jag hade blivit skogstok alltså. Men det är lätt att säga det när man ser det. Nej, det, jag förstår.
Men så hela den här Army of Lovers-grejen och så här, den hela, om vi ska dra den till...
Vill du ha lite vatten?
Jag tar lite vatten.
Ja, tar den. Om vi ska dra den lite till om vi ska jämföra det lite med ditt mående här de sista liksom, 20 åren. Är det här någonting som verkligen har präglat, alltså sitter det så, är det här en av grejerna som verkligen sitter där i det, eller är det här bara så här, ja, det var stort där och då, jag mådde dåligt, eller är det någonting som har följt med dig de här åren, alltså hur djupt sitter det här såret i det där?
För vi pratade lite om det där innan också, det här med när man slutar en idrottskarriär, då är det väldigt många som mår väldigt, väldigt dåligt, man saknar kanske rampljuset eller det här målet man har haft under många, man lever, men en del har svårt att ta sig vidare i livet och därifrån. Men jag tänker, har det varit lite så för det att du lever och drömmer fortfarande om tillbaka med den här tiden att du kanske ska få det här lyckliga slutet eller en comeback igen?
Fast då tycker jag att det är två olika frågor. Den ena är ju lite grann att lamporna släcks. Den andra delen är lite grann det här med bråket med Army of Lovers och sveket och det där. Så ta både min och Martins frågeställning.
Exakt, för det är som du säger, det är egentligen två frågor igen där. Jag har aldrig... Jag har problem med att lamporna slocknar för att de har aldrig slocknat. Det känns mer som att jag lämnar, att jag har lämnat rampljuset och sen så kommer jag på någonting nytt jag vill göra. Och varje gång jag har sån, jag vet inte vad det är. Men så ger jag mig in i något nytt och då ser jag, då har jag glömt det andra som har varit. Jag är den mest onostalgiska person som finns. Jag har inte en enda bild, jag har ingen... sitter inte och drar upp mina gamla. Men jag ser alltid nya mål bara. För att jag har liksom redan ledsnat på det här gamla. Och även när det gäller Army så... Istället för att bara åka runt och leva på vad för det detta Army, så gav jag mig in något helt nytt istället. Då gav jag mig in teater först igen. För det hade jag inte gjort på ett tag. Då plötsligt gick jag in i teatervärlden och började jobba i spegelteatern och spelade Shakespeare ute på Gripsholm. Och sen fick jag fram mig mitt i den som att det är snart val. Kanske ska jag ägna mig lite politik. Alltså, Arm of Lovers så var borta för mig under 5-6 år. Och musiken också. Mm. Så... Jag bara kände som att jag är färdig med den biten. Jag har ingen lust att tävla där längre. Så... Jag behöver en ny arena.
Ja, okej. Okay.
Så måendet på grund av att en arena släcks, det inte, har inte påverkat det så mycket då, låter det som.
Nej,
men hur är det med det. Själva konflikten du har varit med om då? Är de mer
sveken?
Sitter de liksom som en grund i ditt mående fortfarande? Ja. Eller har gjort det många år?
Tänker du ofta på det?
Nej, det gör jag inte. Jag blir påminna om det så ofta. Och då känner jag att jag kan bli besviken, men... Jag har inte byggt mitt liv på de här relationerna. Mina riktiga relationer, om man kan säga så, är med människor som inte alls är påverkade av min karriär.
Vilka är de viktigaste människorna i Camillas liv?
Jag har varit så dålig på att underhålla vänner så att
mamma
jag passar på här och be om ursäkt. Ja, mamma är alltid
såklart.
Med.
Och mormor betyder väldigt mycket för
dig. Hon är död så länge. Vet, ja. Men om man säger vuxen tid, Johan Renck har ju fortfarande en stor betydelse i mitt liv, för att vi har känt varandra så länge, vi har gått igenom så mycket och vi har alltid haft Johan Renck som stackar bo. Vi har alltid haft en slags nästan syskonrelation. Som jag litar på honom 100% och det är väldigt få jag gör.
Han pratade så otroligt fint om dig i dokumentären som sändes nyligen, Johan Renck.
Har ni inte sett den så ser den. Och som du säger, att man såg när Johan pratade där att det fanns en grundkärlek verkligen.
Verkligen. Och det var
jag
var
så
himla
kritisk mot mig. Men han är nästan alltid lite arg på
mig. Det
är säkert
för att han vill ditt bästa. Han vill ju ditt bästa.
Han
säkert.
Vill mitt bästa, det vet han. Det vet jag.
Är det några andra då som du känner ändå så här, du har lutat emot?
Jag har några sådär, ska jag säga, okända vänner som finns, som jag kan åka till, du vet, en jaktkompis i Jämtland som ingen annan, jag vill inte liksom ens namnge dem för att de är så obrydda om kändisvärlden. Och för mig är det liksom vänner som finns där, som alltid, för dem förändras ingenting. Men i övrigt så, jag har ett annat ex också som jag inte heller vill nämna, men som jag vet finns där för alltid.
Mm. För du har ju varit tillsammans både med kvinnor och män, eller hur, Camilla?
Ja, det är en tjej som jag har haft förhållande med. Jag har varit ihop med tjejer. Jag vet inte, så här, bi eller inte bi. Jag blir mest kär i människor. Men jag tycker, när man tittar på dem jag har varit ihop med, så finns det ju väldigt många udda typer ändå. De är så udda så att det spelar ingen roll. Könet är väl det minst udda. Mm.
Så du attraheras inte mer åt män eller kvinnor? Det spelar i stort sett ingen roll. Det är mer människan eller personen.
Jag har lättare att umgås med killar. Mm. Det har jag. Och om jag fastnar för en tjej, så är det oftast en tjej med lite killiga drag.
Men jag kan inte släppa det där ändå, Camilla. Du har varit på de största scenerna. Det har varit alla så här ryggdunkare där runt omkring det som bara så här har funnits där. Och sen så... går karriären lite neråt, eller du väljer, och oavsett vad så är du inte lika mycket i offentligheten, och sen så börjar du må psykiskt dåligt, och så ser man då liksom det man såg i dokumentären bland annat, att du har ju levt liksom ganska så instängt ensamt, och så har du inte känt många gånger så här besvikelse över liksom alla människor som du haft runt dig, och det...
Nej,
låter som att
det är fritt val, jag är själv vald isolering. Ja. Jag tror folk säger, om man går så ensam, och folk försöker tvinga sig på mig, som jag säger, för jag vill vara i fred. Jag har så, det har jag med diagnosen också, för att varje gång jag går ut och träffar människor så bränner jag så mycket energi. Mm. Jag måste ladda så mycket batteri emellan. Och ju äldre jag blivit, desto tröttare, blir jag snabbare på att vara ute bland folk. För jag har sån hög energi i det.
Jag tror jag börjar förstå personen, Camilla. Du är som en Ferrari som kör stenhårt på sommaren och sen behöver man ställa in det på vinter.
Absolut. Alltså, grejen är att jag verkligen... Alltså, folk brukar kalla mig skalman. För första äter jag fruktansvärt mycket. Jag måste ha mycket mat för jag har hög förbränning som fan. Nu börjar det sätta sig dock, tyvärr. Men annars, alltså, när jag sover verkligen. Jag sover 8 timmar, jag sover...
Men vi skulle ha haft en Skogaholmslimpa här.
Ja, men alltså jag är så här, återhämtning är jätteviktigt.
Ja. Ja, men,
min väska brukar innehålla en massa mat.
Camilla, alltså, den, om vi ska hoppa vidare lite.
Nej, det finns ju så mycket, vi har inte ens kommit en bit.
Nej, det är så mycket intressant. Men vi tar de viktigaste bitarna. 2010, vad hände då? Vad tänker du på då? Tänker du på
2010, vad hände då?
Då släpptes en bok som hette Den motvillige monarken.
Okej. Okay.
Med vår nuvarande kung.
Det var ju, den boken kom, ja.
Ja. Och då var det ju så att du hade väl, vad jag förstod det, som en liten bättre period. Men när den här boken släpptes så tyckte du att det var väldigt, väldigt jobbigt.
Alltså först så, jag hade absolut en bättre period. Jag hade liksom börjat plocka upp en massa saker, musiken igen och höll på med att göra färdigt platta och skulle skriva min egen bok och hade just träffat Norstedts och de har ingen aning om den här andra boken. Pang kom den, så började förlag slåss om att skriva mina memoarer plötsligt och då backade jag ur. Och jag vet inte var jag ska börja. Det finns så mycket att beskriva omkring
den här. Och den här boken om
den kungen. Den motvillige monarken skrevs ju inte av mig,
Gustav.
Utan utav en annan person, men folk verkar ha trott att det är jag som har skrivit.
Men då var det ett kapitel eller ett avsnitt som handlade om din och kungens relation. Och det i sig, var det jobbigt för dig att det var liksom inte du som var källan, eller vad var det som gjorde att det var jobbigt?
Nej, men alltså
det stod alltså i boken att du och kungen hade haft en relation.
Ja, så här, den här boken, nu har jag läst den och den, jag måste säga att den är en väldigt bra bok, för den beskriver verkligen fantastiskt spännande och bra bok om hans liv. Jag förstår att det finns, det är så långt efter i tid som den här perioden var, så att det finns väldigt många människor som livvakter och annat som inte längre har lojalitets liksom tystnadsgrejer. Så jag förstår att folk pratar och så, och jag trodde ju att det här är någonting som är, när det, under den tiden det här skedde så tänkte jag, oh my god, om folk visste. Men 15-20 år senare så tänker man ju att det här är bortglömt. Det här är tack.
Men kan, jag vet inte hur, det hade
så
varit...
plötsligt så är det superviktigt för hela världen och allt vänds upp och ner. Och sen hade han ju kanske inte behövt kommentera det här, tycker jag då.
Ja, men tycker inte han sa det väldigt bra när han sa nu vänder vi blad. Han svarade inte ens på journalisternas fråga. Men det,
fast vi ska inte vända blad riktigt än. Vi måste förstå lite mer.
Så här, historiskt i efterhand så är jag lite stolt över Sverige som föredrar att folk är uppriktiga än ljuger. Och att man hellre förlåter och går vidare och vänder blad.
Men Camilla, nu är vi här i Brottabröders studio här nu. Är det någon gång du någonsin ska berätta lite? För det känns ju som att har du... Du också så här, har ju haft chansen ändå att säga lite, men det känns som att du liksom slingrar dig lite.
Och
det
är inte... Jag tycker det känns...
Men tycker du inte att man ändå så här har rätt att få... Alltså...
Nej, ingen har rätt, tycker jag.
Men då kommer det också bara spekulationerna också bara spädas
på. Ja, men jag tycker jag har gett tillräckligt. Och jag tycker också alla har vi liksom gett... Mer behöver folk inte veta.
Men ni hade en stark vänskapsrelation också, alltså, känns det som.
För de som känner honom och träffat honom, jag vet inte om ni har gjort det säkert också, i alla fall minst några middagar ytligt. Han är en jävla skön person.
Verkligen.
Och om det är någonting jag åtminstone ville ta med i min bok, det är att under den här tiden så var vi ett gäng som umgicks till och från med Aje och Noppe och flera. Det är flera som var ett gäng som hade roligt att käka middagar. Det var inte bara...
Men hur gör man då liksom? Är det så här, bara, nu kör vi ett rave på slottet?
Precis som alla. Då tar vi med oss kungen och går ner på Rish och partar.
Ja. Hur funkar det praktiskt?
Då måste jag också ha fest som alla andra.
Men då är det privata tillställningar då, såklart, antar jag. Och,
inte att man går ut på krogen på samma sätt.
Men spännande. Och då så, men du hade, alltså, ni lärde känna varandra så tillvida att ni liksom utbytte själsliga, så att säga. Nej, men att ni var som vänner lite grann. Och inte bara att du kom på festerna och dansade, utan
ni
lärde känna varandra på djupet.
Hur liksom var han som person då, Camilla? Alltså när man träffar han privat.
Nej, men... Kul kille, ska jag säga. Jag har träffat
humor.
Så mycket människor. Ja, absolut. Ja. Humor, skitrolig.
Härligt.
Men, extremt rolig humor. Alltså så här, på ett skönt så här, skratta lite av sig själv grej. Jag älskar sån humor. Jag tycker det är charmigt med folk som kan
självironi.
Själv, precis, ironiskt driva med sin egen dyslexi eller sådär som man inte tror.
Ja.
Men Camilla, det går inte att röra ämnet utan att ändå ställa frågan. Men fanns det något fysiskt där? Så nu är det så länge sedan, men jag måste ställa frågan.
Nej. Jag tycker inte att det faktiskt, jag tycker inte på något sätt att det angår folk att gå in på detaljer om relationer man har haft som inte angår andra människor. Och det här är så himla länge sedan. Jag tycker vi har vänt blad.
Mm.
Jag tycker det känns lite...
Ja, men vi hoppar det.
Så, säger så, hur känns det att kyssa kungen? Och så, snaskigt. Så.
Nej, men jag tänker mer att självklart man ville få ställa frågan när du ändå är här.
Bara, slicka på ett frimärke.
Ja. Nej, men,
eller en krona.
Men jag tänker på det, var det inte ganska, alltså det blev väldigt locket på när han sa att nu vänder vi blad, sa han bara. Och sen så blev det ju inte så jäkla mycket.
Det
är en riktig klassiker som var och varannan idag människa säger när
men vad
helst,
ibland finns
blad.
Det nog, nu finns ingen mer att säga om det här.
Nej. Men det kanske var inte bra då.
Jo,
uttryckt.
Jag tyckte det var bra. Och sen så åkte han till Kina och jag fick jagas runt hela landet i en månad. Det var inte så roligt.
Nej, det var du.
Tills
som
jag var tvungen att göra en intervju för att bli av med pressjakten.
Mm.
Fast jag tänker både ja och nej. Jag förstår exakt vad du säger och jag respekterar det till 100%. Samtidigt som att det ibland så här, lämnar man inte hela sin bild så blir spekulationerna.
Hur spännande tror ni det är om jag skulle börja dra detaljer egentligen? Mm. Så det här är liksom människor som... Alltså, man kan berätta roliga anekdoter.
Berätta en rolig anekdot för världen. Någonting roligt. Jag vill.
Ja, men jag kan ta en. Jag tror att jag skrev om den i boken. Jag är inte säker. Jag måste tänka efter för jag vill inte dra någon fler anekdot. Det händer ibland på fest att jag drar anekdoter för. Men nu sitter vi faktiskt i en poddsändning och jag kommer bli citerad från allt det här. Så dra någonting som redan är känt i sådana fall. Om ni kommer ihåg att han har ju dyslexi så han skrev i knugen någonstans i Falu, Koppargruva eller vad det var. Och sen på en av de här middagen så var det en norsk tjej med. Och man tänker efter, den här norska tjejen var ung och jag vet inte hur hon hamnade där, men hon har ju liksom ingen aning om hur svenska kungen ser ut. Precis lika lite som en annan 20-årig svensk tjej har en aning om hur norska kungen ser ut. Så hon fattar inte att det här är kungen på riktigt som sitter på den här privata middagen. På riktigt, hon förstår inte genom hela middagen. Fast folk säger det till henne så tror hon att det är ett skämt.
Men det sägs
ja, men det sägs så hennes beteende är ju liksom som att fy fan vad rolig han är liksom, som driver mig och tror att jag ska han är ju lik liksom, men kanske vem ser inte ut som har
det måste ju han älska att
ja,
någon liksom
han ju var så jävla rolig. Och det tyckte vi alla var kul för det spelar ingen roll hur mycket vi sa till henne, hon tyckte ju bara att det var ett kul skämt. Och sen så kunde hon inte uttala så hon råkade säga så här, så hon kallade honom så här, pungen, sa hon här. Pungen. Så vi bara, ta pungen. Pungen.
Kalla pungen.
Och bara, god, jag är dyslektiker. Det är Bergs det jag heter. Jag heter Bergs pungen. Hans majestät pungen. Alltså, jag har hört fel hela tiden. Sen drev han med det här hela kvällen att han hette pungen.
Och inte kungen. Kul att han kan driva
med alltså,
det.
Den är så bra. Han drog den i alla former också. Så här, pungen heter jag. Hans majestät pungen. Hon kallar mig från och med nu.
Apropå det här och inte känna
det
igen.
Det är humor.
Ja, jätteroligt.
Och det törs jag berätta. Jag tror att jag har haft mer än någon sammanhang.
Men där du inte känner igen kungligheter. Vi har ju en gemensam vän utan att säga någon namn.
Ja.
Som jobbade som dörrvakt i många år. Då. Och då så stod han dörrvakt på stället. Och då kommer prinsessa Madeleine med sina vänner. Så gammal, han känner inte igen henne. Och det första säger, har ni lägg? Och då, nej men jag har inte läggt. Nej, då är bara, det är bara att gå hem, säger han då. Och de vänder och går upp för den långa bryggan. Och börjar gå då. Och då kommer ägaren och säger, din jävla idiot. Du har fått sparken. Du har precis portat. Eller då inte släppt in prinsessa Madeleine och hennes sällskap. Så blev vi världens jävla liv.
Alltså bara ett gäng brudar. Så typiska småbrudar.
Ja, kanske inte hade förväntat sig det.
Ni är för små.
Ska vi prata lite politik?
Ja.
Det är ju någonting som du verkligen brinner för, Camilla.
Ja.
Hur kommer det sig att politiken ligger så varmt om hjärtat?
Alltså jag tror att den, alltså egentligen tror jag nog redan jättetidigt att jag älskat politik. Jag var kär i Palme när jag var riktigt lite. Jag hade, när andra hade så här, du vet, popstjärnor på väggen, så hade jag Palme på väggen. Jag tyckte han var fantastisk. Och så varje gång jag var på tv så att jag som en ljus framför tvn.
Det låter lite kinky.
Nej, men det var nästan kinky. För
kungen
det var
och
lite...
presidenten.
Ja, och det var
nej, nej, men alltså... dynamiska ja. Människor.
Men är det inte någonting om att du brinner för en lilla människa? Alltså du
ja,
vill kunna
exakt.
Förändra...
Alltså jag lyssnade och kunde... Men det var också det, precis. Jag hade också med mig den här liksom röda fanan lite uppe från mina norrbottniska släktingar. Så jag fick mycket i mat att, som Malsliga röda där uppe i Norrbotten. Så att jag var redan väldigt vänster. Men sen vaknade intresset igen. Redan, jag kommer ihåg, det var kärnkraftdebatten.
Bland var det inte Ingvar Carlsson som ville ja. Ha med i partiet?
Sen var jag jobbade med Ingvar Carlsson. Det var han, tror jag, som fick mig att
dojan.
Gå
det var,
med.
Jag
dojan.
Vet inte, var det pappas pung då?
Ja, det var. Jag jobbade med Ingvar Carlsson.
Lite kommer jag
ihåg. Och sen jobbade jag
med Ingvar Carlsson. Han såg ut som en doja i ansiktet.
Ja, men det gjorde han. Han var fantastisk. Oh my god.
Ja, verkligen.
Men även en person som också påverkade mig var Gabriel Romanus, som jobbade på Systembolaget av alla ställen. Jag gjorde någon sån här provsmakningsgrej med en massa kändisar. Mm. Men sen var han så här, ville jobba lite med Systembolaget så här, och så började jag jobba lite bakom med så här, och man kan ju tycka att det är en konstig väg in i socialdemokratin, men det blev ändå en grej för mig att igen hitta tillbaka till socialdemokratiska rörelsen som han brann väldigt starkt för. Så efter det så hoppade jag, jag tror att det var då jag gjorde första majtalet också, första gången. Och då jobbade med, vad heter han, Kjell Nordström, då. Det är så många namn. Mm. Och sen jobbade jag med Mona Sahlin lite grann, vi gjorde för ett val, en liten turné uppe i Norrland. Och så det var genom Ingvar också. Mm.
Var du på väg in, alltså på riktigt in i partiet och in och alltså,
då, jag stod inte på någon valbar plats, mm. men det valet som jag gjorde med Ingvar med vet du, Göran Persson, efter det så var jag lite inne på att göra det, men jag kommer inte ihåg vad det var som hände där emellan. Det var väl någon annan karriär som tog över.
Hur upplevde du det här med att bli, alltså den här omslaget, för att du kom ju då från en helt annan värld med mm. liksom modell och vad heter det?
Jag glömmer aldrig första gången jag skrev första majtala. Alla trodde typ att jag skulle dyka upp i, för det var absolut, det var typ 2 år efter jag hoppade av Army, så folk hade bara sett mig i princip i korsett.
Men upplevde du det som en fördel att så här, komma därifrån den världen från en helt annan, eller upplevde
det
som
det,
att du fick kämpa i motvind?
Jag fyllde den här Folkets hus i Borgholm till sista plats. Mm. Det hade inte hänt på 30
år. Så man pratar
år.
Inte så mycket om, man pratar ofta om att, så här, att omslaget, att man får kämpa i motvind lite grann, som så här, men nu är det 2 brottare här. Mm. Korkade brottare kan de...
ja, men ni får ändå uppmärksamhet.
Det är det jag menar, att det. Ibland så har man, man kan vända på den grejen. Aa. För att där krävs det ganska lite för att göra en wow-faktor, att såhär, mm-hmm. oh, här kommer Camilla in och fastigen, hon är verbal och hon har ju förstått vissa frågor här på djupet, och helt plötsligt så får du ganska snabbt attention för att de tror kanske att det här kommer en blåst Camilla som bara kan
ja,
gå
men,
på
alltså,
catwalken.
Jag har förstått en sak, att om det är någonting som folk avskyr, så är det politikerbroilers. Mm. Sådana som är skolade in i rörelser, oavsett vilka, om det är höger eller vänster, som kommer så här, de talar inte till människor. Så att det behövs profiler som kan, som man litar på, som du vet att vad deras etik, moral och etiska regler, mm. vad de står för.
Och som är mänskliga, som visar känslor. Och
ja, men som också har livserfarenhet, som kanske har haft ett vanligt jobb, träffat vanliga människor, bott ute i förorten.
Exakt, bott, sett, träffat vanliga människor, ja. I vanliga miljöer. Och som verkligen kommer med personen av att det här är någonting jag vill förändra. Det kan börja med en fråga, men sen när du ser att hela sammanhanget hänger ihop, då, det är en resurs som... framför allt, jag känner att vi extra mycket i arbetarrörelsen har tappat bort. Men, jättemycket. Det är den här naturliga kraften av identifieringen av förebilder. Det måste finnas vanliga förebilder.
Mm, jätteviktigt. Men om du fick förändra någonting... Camilla, om du fick förändra någonting i samhället idag, vad skulle du först ta tag i om du jobbade politiskt? Är det någon fråga du brinner extra för? Skola, sjukvård, kriminalitet eller någonting?
Jag tror att... Alltså jag har... Alltså det är så många frågor som är aktuella, som brottslighet och så. Men vad jag känner, jag måste hitta en fråga som står mig närmare, så blir det nog sjukvårdsfrågor, för att det kommer bli en så stor fråga i framtiden. Och hur vi ska fördela de resurserna vi har och ta vara. Så jag känner att det finns, vi måste bestämma oss nu för vilken linje vi ska gå. Jag tror att det handlar om, här tror jag att det skiljer sig väldigt mycket på vem som ska bekosta den här framtida sjukvården och hur den ska bekostas. Och det, då pratar vi även, inte bara sjukvård, utan menar jag, i skolan, så att ta hand om folk med diagnos eller ha resurser till psykisk stöttning hela vägen igenom. Och fysisk och hälsa hör också ihop med idrottsrörelsen.
Mm.
Jag tror att alla de här, om det blir en klassfråga, så kommer hela samhället rasa ihop. Mm.
Tror du att det håller på att bli? Känns det som det håller på att bli så, eller?
Hälsa får inte bli en klassfråga.
Med hälsa, vissa som har råd med dyra vårdförsäkringar.
Exakt.
Eller
precis. Jag har sett hur det har delats upp andra samhället, som i USA, kan du säga, direkt klyfta, som direkt skapar de här andra problemen också.
För det kan man ju se just när det kommer till sjukvård. Man träffar vanliga människor som ställer, ja, men jag har ju väntat nu på min operation ett halvår här eller vad det är. Jag får ingen riktig vård. Medan så känner man folk som har bra ställt, som har bra försäkring. De har inom 3 dagar så är de garanterad ett besök och sen operation.
I Sverige pratar
vi om. Ja.
Och sen tänkte jag så här, tandvård. Mm. Wow. Mm. Bara det. Folk hoppar över sin tandvård för att de inte har råd.
Mm. Men tycker du att
det kommer i andra sjukdomar. Det är en klassskillnad.
Mm.
Och som går på alla nivåer. Jag känner, det brinner jag för. Och så för min mamma har Alzheimer nu. Och jag märker att även där, vi kommer att, många blir äldre idag. Mm. Vi kommer att ha många sådana saker.
Och vi måste välja lite inriktning i alla. Det kanske att inte hoppa mellan för många olika. Det blir spretigt.
Nej.
Och sen det, så du var inne på en intressant grej som jag också har tänkt mycket på. Samordna liksom de här resurserna mellan så här, okej, skolan, hur fångar man upp liksom psykisk ohälsa, de som har olika fysiska problem, psykiska problem. Att det finns liksom, ibland känns det som att i Sverige, det är så långt mellan alla så här. Det måste gå att samordna. Idrotten, vilket vapen det är. Tänk bara mot en sån här grej som kriminaliteten till exempel. Alltså idrotten.
Hälsa.
Ja, det finns ingen så här. Det finns ingen samordning där mellan. Okej, i Ring, nu tar jag ett jättekonkret exempel. Vi har varit inne på det hur många gånger som helst. I Flemingsberg, Rinkeby eller Tumba, ta vilket område som helst.
Mm.
Och så här. Men först och främst, har ni någon samordning med idrottsrörelsen? Få upp lite idrottsklubbar i områdena. Mm. Alltså, det finns liksom ingenstans och så här. Då ska man gå och knacka av dörr och bara så här, vet du vad, vi är intresserade av att öppna upp en brottningsklubb. Ah, vilka ska vi kontakta? Det finns ingen samordning mellan de olika resurserna.
Nej. Det är så halvhjärtade, förvirrade av eldsjälar, utkastade förslag som de kastar lite pengar på. Och så kommer in och skojar och tar en del av pengarna emellan också.
Där har du det.
Nej. Det här måste ses över som ett, om man ser det som en större liksom
ja, ekosystem, exakt. Och så bara vilka
som måste samordnas, då blir det mycket viktigare. Då tappar man inte det, då blir det inte de här.
De har ju börjat med det lite grann när det gäller myndigheter. Shit. Och det fanns ju inte heller förut.
Nej.
Alltså socialen fick ju inte ens prata med polisen.
Nej,
och polisen fick inte prata med skatt. Så jag tänkte det tog typ 40 år.
Och att de har samordnade IT-system och så vidare. Som
exakt. Nu gäller det att de börjar förstå de här människorna här ute. Ja. Hur man kan samordna dem.
Fast man märker det ofta. När man pratar med folk som har mycket pengar, som har det bra ställt. Då tycker de väldigt bra om den svenska sjukvården ofta.
Ja.
Men när man pratar med dem som har det tufft där ute. Då är det många väldigt besvikna. Sen kan många tycka att svenska sjukvården är väldigt, väldigt bra när man väl kommer in i systemet, att kompetensen finns bland läkare och så, på så sätt. Men det är ju vägen dit att snabbt få hjälp oavsett hur mycket pengar man har i plånboken.
Det finns mycket att säkert göra som, bara för att få det att fungera bättre, och framförallt kommunikationen mellan olika myndigheter. Där tappar de ju bort det. Jag ser hur det faller mellan stolarna.
Mm.
Speciellt i familjer som är utsatta kanske i förorten. Så där det finns, där, liksom, där ena söker hälsovård för en sak och andra skulle behöva. Men alla de här sakerna hänger ju ihop.
Mm.
Och upptäcks redan i skolan. Man kanske hade kunnat fångat upp det här tidigare. Helt.
Mm.
Myndigheter samarbete.
Jo, men det är det. Alla kan se vem som riskerar att bli, om vi tar det som ett exempel, en som är i riskzonen för att bli kriminell.
Jo, exakt.
Det kan, men vad, när de väl har, då är det som att säga, ja men titta, vi har hittat en, men handlingsplanen då? Mm-hmm. Slussa in han i idrott eller, exakt, erbjuda det. Det är det som är...
Men det här med, jag tänker på det här också med mental ohälsa. Vi har ju en god vän då som vars en som står han väldigt nära då, som har mått väldigt psykiskt dålig. En ung kille då som fick som kontaktade BUP och så fick det, tog det och den här personen var så otroligt dålig, så var ju ja, självmordstankar och så vidare. Och sen så tog det ju typ kanske en månad innan man kommer på första besök. Och när man har fått det här besöket, och jag menar, som vi pratade om innan, en person som mår så extremt dålig kan göra någonting väldigt impulsivt. Men då kom in efter en månad och då visade det sig, nej men du, det är inte här du ska vara. Och då skickas man vidare och då tog det 3 veckor till. Så det tar nästan 2 månader innan man får sitt första besök. Så får det inte gå till. En ung människa som är självmordsbenägen. Det är fruktansvärt. Alltså,
ni vill inte veta statistiken som finns bakom just sådana där fall och mellan stolarna fall. Jag har ju jobbat med anhörigföreningar, vilket jag var tvungen att sluta med. För att det är sådana fruktansvärda exempel som man bara har lust att skrika rakt ut. Av just falla mellan stolarna. De här 5, 6, 8, 3 månader. Det ska inte fungera på det viset. Det kan inte. För att det är så känslig. Mm. Som du säger. Som anhörig blir du. Eller vän. Du blir panikslagen. För du märker att det här är för lång tid. Det här går inte. Det här kan sluta.
Men leta politikerna för svåra vägar. Ibland undrar jag så här. Det känns som att. Alltså man kan trycka vad man vill om Donald Trump. Men ibland så har han så här enkla lösningar. På ganska komplexa problem. Vi bygger en mur.
Jag förstår vad du menar.
Ja, och ibland känns det som att så här. Kommer jag in på akuten och så säger de så här. Vi har resursbrist här ikväll. Ja. Då tänker jag så här. Men vad fan, Sverige som är ett så rik land, anställ 2 läkare till för helvete. Mm. Alltså, förstår ni vad jag menar? Mm. Ibland känns det som att de letar så himla svåra vägar. Alltså, kan det vara så? Du som har varit inne lite i politiken, varför är det så då?
Och du vet ju när vi har varit i mycket av de här östasländerna, Ungern, Rumänien, man skadade sig på det. Det tar 2 sekunder, så står de och syr ihop ögonbrynen.
Men de har inga försäkring. Du vet, vi ska göra en utredning först.
Ja, exakt. Skrivbord Sverige. Faktiskt. Allt ska gå på utredning.
Vi ska ha en utredning på 3 månader.
Medan du ligger där för blöden ska vi ha en utredning om vilket sjukhus du tillhör. Mm. Jag menar, säg, råkar du för en bilolycka inne i stan? För jag har fått reda på att jag hör kroppen till Danderyd, lungorna och hjärtat till Sankt Göran. Men hallå, vad ska vi göra om allt går sönder då? Mm.
Ja.
Alltså jag åker emellan Huddinge och Sankt Göran. Varför då? Om jag skulle få, allt skulle gå sönder, vad händer då? Det är det här med lite svenska.
Men det är därför vi behöver ge oss in i politiken alla tre. Så att
förenkla.
Det är lite...
Vi behöver inte ta Trump som förebild. Men förenkla. Där kan jag faktiskt hålla med Jan Emanuel. För han är lite så här.
Han har varit
förenkling som annan.
Bra.
Men alltså, jag gillar hans sätt. Han är fullständigt vansinnig i övrigt. Jag har jobbat ihop med honom massor. Han och Paolo Roberto.
Raka puckar.
Jag jobbar med Paolo Roberto och Jan Emanuel. 2 riktiga... så här, sosknasar.
Men vill du tillbaka till politiken? Skulle du kunna tänka dig det? Alltså, om Jan Emanuel startar ett eget parti?
Alltså, frågar
dig om du vill vara med?
Tycker jag inte behöver starta ett eget parti, utan jag tycker att det är dags att öppna dörren för Jan Emanuel tillbaka in i sossarna. Och inte bara honom, utan flera andra. Men okay, vill han starta ett eget parti, då måste jag vara... Jag gillar inte tanken på nya partier. Det blir lätt lite drag under galoscherna då. Och det kommer in en jäkla massa tokskallar. Det märker ju på SD och alla de här och Nydemokrati. Det går liksom inte. För det kommer in entusiaster och tokstollar. Jag gillar att det finns en stark rörelse som har en, alltså, jag vet inte, ni har ju varit ute och rest som idrottare i landet. Ni vet hur stark idrottsrörelsen är. Alltså, arbetarrörelsen är också en enorm apparat som man kanske nu börjar försvinna och tappas bort. Men när jag reste runt för 20 år sedan, jag är så imponerad av den resursen av människor som har organiserat sig sedan länge för samma sak. Men det kan hända att det är dags för det kan hända att det är dags.
För problemet med, som Jan Emanuel uttryckte det, att han tycker att Socialdemokraterna står ju inte för sina värderingar och sin politik som de stod för tidigare. Att partiet har förändrats så mycket. Men han sa också att det börjar komma tillbaka lite mer till de gamla socialdemokraterna. Och när de väl är tillbaka, då kan han tänka sig att bli engagerad i partiet igen.
Och vet du vad det lite faller tillbaka på? Lite grann det här med den här supersmala åsiktskorridoren. Att så här, alla stöps i samma form hela tiden och ingen vågar sticka ut. Mm. Och det är där jag menar lite grann att även i politiken, det måste in lite så här friska fläktar. Mm. Och ibland kanske man måste komma med något förslag som är lite så här, oj, du trampade lite utanför. Mm. Men vi måste börja tänka nytt. Nu känns det som
att Camilla Henemark.
Ja, vi producerar bara samma typ av politiker hela tiden.
Ja, men de kommer direkt från skolan, unga människor, och hoppar in i politiken. De har ingen livserfarenhet.
Nej.
Och det är också därför folket älskar när det väl kommer någon som sticker ut lite.
Eller som Gustav Fridolin, han var ju då i Miljöpartiet och sa att fan, jag har för lite livserfarenhet. Jag går tillbaka och börjar ta ett vanligt kneg.
Det tycker jag var strångt.
För att sen komma tillbaka till politiken. Det tyckte jag också var riktigt starkt.
Absolut.
Men för att avrunda, Camilla, vi måste ju snart börja avrunda här. Så måste vi bara fråga.
Lite framtiden måste
vi exakt, det är det jag tänkte också. Så här. Hur får vi ut den här Ferrarin ur garagen? För att i din dokumentär här nu så kände jag så här när jag kollade. Nu ska jag vara ärlig, Camilla. Då kände jag så här. Det här är en kvinna som har varit med om så otroligt mycket på sina 50 plus år du har levt. Ser ut som 35.
Plus
moms. Och så vad heter det, tänkte jag så här, vilka resurser du måste sitta på eftersom du har lyckats med. Men så sitter du där och pratar om att så här, du nämnde vid någon intervju där att så här, men jag känner att jag har gjort mitt ungefär, liksom, det kanske inte var exakt de orden. Men då känner jag bara så här, nu måste vi hitta glöden i andra halvlek här.
Jag kände exakt innan Camilla ska få prata. Jag kände när jag såg dokumentären så det väckte så otroligt mycket känslor inom mig. Nej, men precis som Jimmy säger, det står en Ferrari här men som kör på en cylinder, som har sån jävla kapacitet. Du har ett fantastiskt vacker kvinna, all livserfarenhet, kunskap. Vad fan, så kan ut och köra. Vad behöver du för att komma igång? Och fan, man vill bara öppna upp. Man vill ta en kofot och bara bryta upp skallen och bara skrika rakt ut, rakt in i hjärnan på dig. Kom igen för fan, Camilla!
Oh,
ja, men det är verkligen så. Jag blir förbannad, jag väcker känslor. Fan alltså.
Fan, skönt det där.
Ja, men fan, jag började få ut det. Jag började få ut det där.
Nu behöver vi bara veta vad det är som glöder. Vilket område, vilket segment. Och så bara eldar vi på. Vad är det då,
fan,
Camilla?
Vi kan få, fan, det finns massa folk ut som vill vara med oss.
Nu ska vi höra.
Alltså, jag har de senaste veckorna. Och jag fick verkligen en push av det här QX-galan också. Och den här dokumentären. För jag, först blev jag rädd. Men jag har, det är mitt nyårslöfte lite grann, att jag ska ut. Det är därför jag säger ja till att komma hit. Det är därför jag... Så nu, jag kommer på vad jag behöver är att hitta människor som vill stötta mig och ser vad jag kan göra. Så jag kommer på benen igen. Och nu sitter jag framför er. Och ni är två fysiska människor. Så vad jag skulle vilja ha... Jag skulle vilja ha den här gröna drycken och starta dagen med.
Det kommer vi fixa. Det kommer vi fixa till dig. One
sen tänkte jag, jag blev lite pushad att kanske gå på gym.
Mm, då hjälper
så det är också
det,
en av mina grejer. Men jag kan tänkte vi börja med.
Ja.
Jag är ju livrädd för gym nämligen.
Ja. Ja, men det är ofta, alltså det här med att vi som har jobbat med träning och hälsa i hela vårt liv, jag och Jimmy, och allt från personliga tränare till fystränare och så vidare. Vi vet att människor, vissa tycker att det är en helt främmande värld att gå på ett gym. Det är jätteläskigt tycker många.
Ni skulle ha sett mig i Biggest Loser. Snacka om Biggest Loser. Jag vågar ju inte ens ta mig till gymmet.
Nej. Men bara komma in där tillsammans med någon som är van att vara här, som du känner dig trygg med, och så börja vänja dig vara där inne. Börja lite lugnt, försiktigt, och sen kommer du sakta
men säkert. Maskinerna heter
steg.
Grejer som assault.
Men skit i vad de
helt. Du har ju själv att det liksom.
Men Camilla, då gör vi så här. Om någon vecka, vi ska iväg på lite resa. Då träffas vi här igen. Och så tar vi med oss One Fits All paket till dig.
Mm.
Och sen så går vi in på gymmet här precis bredvid. Vägg i vägg. Och så börjar vi bara jättelite smått och bara känner och klämmer. Så du får en liten introduktion tillsammans med Martin.
Men alltså, förstår ni att jag är på sjuk gymnastnivå.
Ja, vilka hälsoproblem har du rent alltså, fysiskt? Du har problem med ryggen, har du?
Titta mitt ben här. Jag har varit muskulös, tonad. Jag når fingrarna runt mitt lår.
Men vet du vad det bästa är?
Jag har inga muskler.
Nej, men vet du vad det bästa är, Camilla? Det är aldrig för sent att börja träna och förändra sin fysik och sin kropp. Nej, det är aldrig för sent. Och jag lovar dig, kommer du bara igång, vi får den här snöbollen i rullning och du är verkligen en oslitbar diamant, då kommer du vara i kanonform. Och det ofta börjar med det fysiska. Man stärker, man mår bättre och sen smittar
av sig. Man behöver inte, du behöver inte känna dig orolig att du ska in där och bara gå, hoppa upp på... liksom, utan vi tar det jätte... Ja, men vi kommer att bromsa det där då i sånt fall. Okej, okay, vi börjar här. Nej,
jag inser ju att det kanske är det som har skrämt mig. Mm. Att det här, liksom, jag som är så van att leverera på så hög nivå fysiskt. Mm. Så det var ju en grej jag upptäckte med Biggest Loser, verkligen. Att när det kom till tävlingsmomenten så var jag överlägsen så fort jag skulle tävla. Mm. Men sen var jag faktiskt skadad efteråt. Mm. Och sen insåg jag orkar inte dra mig upp i sängen till gymmet.
Men kände du efter för mycket, tror du? Eller hade du verkligen så sån?
Nej, tävla känner jag inte efter.
Nej. Nej, men sen efteråt?
Ja, men alltså gymmet för mig är bara ett skräckställe.
Ja.
Men ska vi inte göra så att vi tar en träff med Camilla?
Absolut, absolut.
Och så... Och
det... Oh, nej, vänta. Ni frågar aldrig mig.
Jo, vad säger Camilla? Vågar inte boka med oss nu?
Nej, men så här, jag skulle vilja prova en gång.
Ja.
Men är det okej? Okay? Du... Prova se om jag...
Vi tar en lunch. Du får lite one fit så. Och vi tar en liten lätt introduktion. Och då kan jag inte slingra här nu.
Nej.
Vad tror du om det? Så innan vi pratar lite om livet också. Mm. Utan kameror och utan...
Nej, vi dokumenterar det här. Annars kommer ingen att tro på
mig. Ja. Är du med på det då?
Okej då!
Ja, det är bra.
Shit, jag lovar det.
Letar vi datum så.
Vet du vad jag älskar? Och jag tycker vi har kommit in på det i många av våra avsnitt. Och inte minst när vi hade Dragomir Mirić. Gago här. Mm. Så sa han var ju verkligen nere på botten. Och hamnade i kriminaliteten. Och hela sin uppväxt hade det jättetufft. Men kom tillbaka. Och idag har han vilken jäkla revansch den killen har gjort.
Ja, verkligen.
Och jag tänker så här, han sa det att när jag och Jimmy frågade så här, men hur lyckades du vända, hur lyckades du komma tillbaka i livet och allting? Jo, vet ni vad? Jag vågade be om hjälp. Jag vågade be om hjälp. Och det, han bara, det är mitt viktigaste tipsråd. Våga be om hjälp. Sträck ut en hand. Det finns så många där ute som vill hjälpa till, som vill vara en hjälpande hand.
Det är faktiskt en av de bästa grejerna som du kunde säga. För det var någonting jag inte fattade.
Nej.
Och det har fått livet av mig är att jag inte förstod det. Mm. Det är bästa råd, verkligen.
Och det var ju någonting som du faktiskt gjorde nu. Ja. När du sa och berättade här att jag vill gärna komma igång.
Men det tar emot.
Kan ni hjälpa mig?
Mm. Det tar emot och behöver hjälp, jag gillar inte det. Men jag tänkte
men det behöver vi alla ibland.
Mm. Ni ställde frågan och jag ska inte undvika och ta den chansen. Då får jag träffa er igen.
Ja, det är bra,
och vi får träffa dig. Ja, helt underbart.
Verkligen.
Vilken lyx.
Och då har vi sammanfattat lite med det som du vill ta tag i först. Låter som lite hälsan och att du ska bli lite fysiskt må bättre. Och sen det som mentalt triggar för att avrunda. Är det, kan du se dig själv någon gång på en scen sjunga i framtiden? Eller tänker du mer lite det här samhällsengagemanget? Eller vad triggar dig där? Eller båda delarna kanske?
För ett år sedan trodde jag inte att jag skulle ens sitta här ens. Alltså jag såg verkligen inte någon annan utväg än att få mamma in på hem och sen själv ner i graven.
Du funderade starkt på att ta ditt liv.
Ja, men det var verkligen så här. Frukt. Väntade med nästa skottag på graven. För att jag, nej. För mig att ha framtidsdrömmar är så jäkla svårt. Det går inte att se. Jag bara tar en dag i taget än så länge. Jag har fortfarande knappt klivit ur sängen.
Mm. Men vi utesluter ingenting. Det finns en jävla Ferrari där inne. Så kanske Christer Björk man hör på sig.
Men ibland
längre,
behöver
men
man någon som slänger in ved i brasan. Det är så. Man behöver någon som slänger in ved i brasan. Och det kan vara vi. Så att vi. Men vi, helt ärligt Camilla, vi stöttar dig jättegärna och hjälper dig med det du kan. Och bara hålla dig i handen, gå in i ett gym, få dig att känna dig trygg där.
En gång gå in i ett gym. Mm. Om ni följer med. Jag vet att jag gör det inte lätt för mig. Jag startar ju på topp. Med två topp.
Men du startar med två bra sidekicks.
Så då kan jag inte backa.
Nej, det är bra.
Det kommer gå jättebra.
Nej, fantastiskt. Camilla, det är en ära verkligen att ha dig här. Och vi,
en ära att få vara här, verkligen.
Du är verkligen idol, även om Martin har ju triggat mig lite här nu, eller mobbat mig lite att jag låg i pappas pung. Men jag kommer ihåg faktiskt stora delar av din karriär och också det här vid sidan om och fått se dokumentären och höra liksom att du har mått väldigt dåligt också. Det berörde verkligen och det har varit en ära att ha dig här i studion.
Tusen tack Camilla.
Tack ska ni ha verkligen.
Det har varit helt fantastiskt.
Det är jag som ska tacka.
Vill ni stödja Brottabröder podcast så kan ni swisha valfritt belopp. Men vet ni vad? Om ni swishar över 150 kronor, då kommer vi skicka våran bästsäljande bok Brottabröder, en fight för livet. Ni hittar swishnumret på Brottabröder Instagram eller i avsnittsbeskrivningen här. Glöm inte att skriva med adressen också så vi vet vart vi ska skicka boken.
Vi vill också passa på att tacka våra sponsorer Björn Borg, fantastiska kläder, restaurang Eatery och naturprodukter.se där det också finns en rabattkod som är Brottarbroder och där får ni 12% rabatt på all hälsokost.
Jag vill också tacka, eller vi vill tacka Storyhood, vårt produktionsbolag som gör det möjligt för oss att producera och komma ut med våra avsnitt. Och vill också tacka våran otroligt duktiga bokare Åsa Turhammar. We'll be right back.